Hi, this is Nate Sexton, and you're listening to Let's Snackoplast.
You're listening to Let's Snackoplast with Aaron Gossage.
I'm the disc golf guy, and you're listening to Let's Snackoplast.
Då var det dags att gå ut och leta komparris igen med det här gänget. Fast jag gillade det ändå. Att vi liksom väckte upp ordet komparris förra veckan. Men i alla fall, det är i alla fall avsnitt 104 i ordningen. Mm-hmm. Och vi har ju laddat upp här. Vi pratade om det förra veckan och visst levererar han vi pratade om. Nu idag ska vi snacka MVP med Henrik Nordberg, Willes farsa. Jag har fastnat på Willes farsa också. Jag kör det hela tiden. Men det är ju du.
Ja, det lär ska vara jag där.
Och så har vi ju Ted och Victor med oss såklart.
Alltså vi fick också vara med. Och så, ja, just kul. Det är rätt roligt att ta upp ordet kombarris. För vi fick ju ändå lite återkoppling på det. Det var rätt skönt. Jag skrev det just ordet ingen visste att de hade, eller att de saknade. Men att alla liksom, nu har vi fått ett bra ord att skrika längs fairway. Och jag tror jag skrev det kommer vara lika liksom, kommer gå lika hett längs fairway som Calcutta på, vad heter de, Big Power Meet med Dr. Bombay, den gamla dängan.
Ja, nej, jag har inte ropat kombarris än, men jag ska nog sätta en liten sån påminnelselapp på min discgolfbag att det är kombarris jag ska ropa istället för vissa andra utvalda saker.
Anders hade kunnat ropa kombarris när vi var ute och spelade i söndags i alla fall, kan jag säga, för han storputtade mig flera gånger.
Ja, det var hemskt. Det tar vi sen. Mm-hmm. Eller, ja, vi får se om vi kommer in på det. Vi har varit ute och spelat i alla fall, det var ju väldigt roligt. Mm. Min första runda för i år.
Mm. Har du varit ute och spelat harkigt någonting, Henke?
Nej, det tar sig nu faktiskt. Vi har haft lite så här småstökigt väder med... Ja, snö har vi haft en del i omgångar. Någon sväng låg det ganska mycket snö på backen faktiskt. Mm. Och sen däremellan väldigt isigt och sådär. Jag körde någon liten, det fick bli en sån safarirunda i Hästhagen efter så himla länge sedan. När det var jättemycket tis som var väldigt isiga. Och då, ja, då fick jag hitta på lite andra utkast och spela lite annat. Det var kul. Mm.
Ja, men det är det. Det känns ju också som man kan ju inte ta det hur seriöst som helst just för tillfället när det är liksom det här, den här väderleken. För det var ju verkligen när vi utspelade också i Seatis kan man ju säga. Det var ju nyckelordet på den rundan.
Ja, herrejävlar. Det var nästan lite obekvämt i början. Och kör lite standstill och snubbla i några gånger. Och...
Mm. Men, inga slipbase då?
Ja.
Nästan. Nej, inte riktigt.
Det var mer så här slip first available kan man säga.
Ja, men då, jag tyckte ändå det var kul. Det var skönt att komma igång. Mm.
100%. Jättekul. Och det var bra uppvärmning också för lördagens drabbning som kommer ske här nu. Mm. Det blir bra.
Det blir det nog.
Första gången på YouTube tänkte jag säga, det är det ju absolut inte för min del, men första gången spela på någon annans kanal, det blir roligt. Får väl se om det blir MVP-diska som åker ut eller om jag ska hålla mig basic. Kanske inte ska börja trenden direkt, kan man bli lite less.
Jo, kör bara.
Ja, men du får ju gå i Lisotts fotspår nu, det är ju helt ny bag, bara MVP. Och Axiom.
Vi får väl se efter dagens avsnitt om Henke lyckas lura mig alldeles ordentligt sådär.
Ja, men det vore lite balje, för då kan du liksom gå traila Simon så. Kan ni följa varandra i utvecklingen?
Baserat på hur du lät i förra veckan så räcker det typ säga att ja, den här Matrix, det är ju som en lite bättre version av den här Innova-disken. Och vips, så är det insålt.
Då är Ted med på tåget.
Mm. Jo, men alltså, jag kan ju inte sticka under stolen med att jag är sugen. Och jag, som sagt, jag blev inte mindre sugen när jag fick tillbaka mina dajare diskar utav våran grafiker. Det var ju liksom någonting i hästaväg. Ni som sitter som Patreons och är med här kan ju se den här fina Envin som är gjord till exempel, utav Oscar Discolored Dice. Jädra fräsig. Mm. Och så en reaktor. Den blir också rätt så jädra poppiga färger alltså på dem.
Det får bli några fräcka bilder på dem sen också som kan lägga ut på Instagram.
Det blir det. Du skickar det till våran andra grafiker så han får lägga upp det i grafik.
Det fixar vi, det fixar vi.
Mm. Har du hunnit spela någonting då, Viktor?
Jag har spelat en väldans massa, ska jag säga. Mm. Vi hade ju en tävling i Eslöv i söndags. Eller i lördags menar jag. En partävling där jag och nu uttagen till svenska landslag till discgolf, Hugo Fröjdlund, parade upp och spelade tillsammans. Mm. I och med att Hugo är cirka typ så här 160 ratingpoäng högre än mig.
Mm.
Så spelade vi Open-klassen. Och han drog väl det största lasset, skulle jag kunna säga. Jag drog lite lass. Men inte det största.
Inte Hugo-lasset.
Nej, han var en kombarris spelmässigt, kan man säga. Men vi gled in på en behaglig fjärdeplats, så det blev cash.
Oh!
Och det blev... Jag det första cashen, eller? En liten C2 och sånt. Och sen så efteråt på alla de här Gerish-tävlingar så är det utlottning av en korg. För de som stannar kvar i hela prisceremonin.
Det tar en random från Sankt Hans bara. Här har du hål nummer 9 tillfället Viktor.
Det är ju de gamla korgarna från Rudan är det som.
Ja, precis. som har tagit vägen.
Jädra, vad Geri som åkte upp och fyllde hela bagageluckan liksom och drog hem. Men, vad fan, vad är korgarna på Rudan? De har Geri i garaget. Geggans garage, som vi säger.
Geggans garage. Ja, nej, men så jag fick faktiskt åka hem med en korg.
Oj, oj, oj.
Eller paret vann den, så körde vi en kvarts knivslagsmål om det. Och jag var den som kom vinnande ute, så att det blev...
Det var så att ni letade kombarris. Vem det var som hittade kombarris och fick den?
Precis. Då var det. Nej, och så sen efter det så har jag faktiskt spelat Sankt Hans i söndags också. Så det blev 36 hål i lördags och 18 i söndags.
Fett. Hur är det på Sankt Hans nu? Är det...
Förvånansvärt bra skick. Mm. Det har varit torrt och kallt den senaste tiden. Vilket, alltså banan tenderar att bli väldigt geggig under vintermånaderna. Eller vinter... Höst, vår och vinterhalvåret typ.
Har det med han som hänger där nere, har det med han att göra eller? Att det blir geggigt?
Ja, det är väl... Ja,
det haglar internskämt här just nu. Är du med på det ändå eller? Vi kallar ju Johan Gerisch kallar vi för geggan liksom, så då blir det ju verkligen...
Den är jag med på.
Det är bara att vi cementerar det också, så att hela Discord-Sverige lär känna honom i det. Så att när han är ute och spelar tävlingar sen i sommar så kommer någon han inte känner så bara, hallå geggan! Det är ju det vi
hoppas på.
Och han lyssnar ju på detta, så Johan, det är ju bara att tacka och ta emot. Detta är publicitet.
Jag kan säga som så här, Johan, att det är helt okej. Okay. Det kommer komma en stimcheck sen för alla gånger någon kallar det för geggan ute.
Men ja, nej, men Sankt Hans var förvånansvärt bra skick och det var inte lerigt. Det var trevligt att jag kom back på hemmabanan, för det var ett bra tag sedan jag var där och spelade. Mm. Och Eslöv var bra som vanligt. Den banan är, jag vet inte, det är någonting de gjorde när de anlade det stället som gör att det är sjukt väldränerat. Det blir aldrig geggigt och det är magiskt bra året om.
Kul.
Underbart. Snyggt då. Och Henrik, du sa att du har varit ute och kört lite safari. Ja, och jag och Tedda har varit ute och kört lite. Så att... Ja, vad gött då. Nu börjar vi känna discgolf igen.
Mm. Ja, inte minst nu efter hela discgolf-Sverige verkligen eller Disc Golf Sverige, hela Disc Golf världen fick satt i halsen när Disc Golf Network släppte bomben av att hela European Pro Tour, nej inte Pro Tour, Euro Tour kommer att bli en del av Silver Events och allting kommer sändas på Disc Golf Network. Det är rätt så fett ändå.
Och poäng.
Jättekul.
Poängbärande.
Mm. Mm. Exakt. Jo, och alla lipar så här, ja, de gör det för att Paul verkligen han ska liksom få ditten och datten. Och man bara så här, fast ni vet det att Paul får 100 poäng för detta. För att han, det är liksom tre, det är ett cap på tre stycken Silver Events. Sen är det liksom färdigt. Så att,
Men vi kommer känna sig väldigt lyxigt att kunna sitta och kolla live nu dagtid.
Bara en sån
sak.
Men sjukt ändå att få Disc Golf Network. Alltså, för jag vet, jag var lite så där inne på, de har ju en egen stream. Alltså European Pro Tour har ju en, den här Disc Golf stream liksom. Jag kan säga, då, det känns ju som att det måste ju vara ett riktigt hårt slag i magen för dem. Tror ni inte det?
Jo, 100%. Men man får ju se att the greater good i detta fallet. Det tror jag de gör också.
Tror du verkligen det? Med tanke på att Jeff Springer de hade, jag har lyssnat nämligen på en ganska liksom en rätt krallig intervju med dem på The Upshot idag. Mm. Och där var Jeff Spring med och berättade om dem. De skulle ju inleda ett samarbete så som 2019, för då var detta på tapeten, att de skulle liksom utvidga Pro-touren och så köra den till Europa liksom och hela den grejen. Mm. Men då visade det sig att de efter pandemin, när pandemin satt ju grus för det mesta liksom. Och då var det så att då kickade de igång European Pro Tour så som 2021. Eller om det var 2022, jag kommer inte ihåg när det var. Men i vilket fall som helst, då blev det ju liksom att Jeff och de blev utanför. Och så i och med att de är den officiella touren för PDGA så följde de ganska naturligt att de fortsatte med Eurotour, för det är ju liksom PDGAs Eurotour. Så då blev de en del av det. Så att det var verkligen så, de frågade verkligen, men inte det här liksom, är det lite friktion emellan? Ja, sa han, det kan man väl säga att det finns en del friktion emellan. Ja. Så att
Vi får se.
Ja, verkligen, men alltså jag känner ju också det att det är ju inte, det är verkligen inte tråkigt för, eller jag skulle säga som så här, hade man varit spelare i Europa nu och signat, alltså det känns som att det ligger en liten annan, vilken tour ska man satsa på som spelare i Europa. Det känns ju som att Eurotouren tog ju ett helt annat kliv, den som var liksom lite i skymundan, kanske inte den större utav tourerna. Nu när detta kom så känns det som att man kanske skulle, alltså jag tror det är många som kommer omvärdera liksom vilken kommer de spela på, delvis för att de får tourpoäng. Och sen är ju både Sula är ju en del av det också, utav Eurotouren, tror jag, va? Visst är det så? Eller i alla fall, det är ju en del av Elite Series och sen även European Open. Så du kan ju skramla ihop en hel del poäng, och lägger du någorlunda bra i detta nu, då har du också chans att kunna spela det till ett tourpass. Eller tourpass. Så att, för jag tror det, vinner du en silver event så får du ett tourkort för 2024.
Men hur är det de här Euro-tävlingarna nu då? Om man är duktigt het och spelar bra, är det någonting som kan rendera en plats i USDGC? Eller?
Ja, men det tror jag. Kanske... Nej, det vet jag inte, för Innova har väl rätt mycket med USDGC att göra. Så det är väl om de anlägger någon utav... Jag kan tänka mig att typ Sula eller någonting sånt kan ju säkerligen generera en plats i USDGC. De andra vet jag inte, det här är ingen... Det är bara spekulationer från min del, men jag vet ju att de har ju varit... Det är ju en del, alltså andra, som DDO till exempel förra året, det fick du ingen plats till USDGC genom att vinna den. Och det var ju en jädra snackis, så det är ju för att Innova inte hade någonting mer att göra. De gör ju lite som de vill liksom på det.
Mm.
Ja, det var bara en parentes, jag tyckte det var lite intressant som sagt. Och Paul visste ju ingenting, men däremot så fick man ju lite mer efter KJ Naibo släppte sin bomb om vart han gick nu. Som kändes lite så där. Han byter sponsor. Jag älskar KJ Naibo, men det känns som han har ju inte varit i, även om det är en stor europeisk spelare, så kanske inte det liksom ger ringar på vattnet. Det är många som vet vem det är, men det var inte så där. Det var inte så, ingen kioskvältare för min del att han bytte sponsor. Jag tänkte okej. Han är ändå liksom över 40. Men nu verkar det som att Discraft verkligen kommer gå in och satsa i Europa. Och då fick man ju så här, okej, varför åker Paul över? Ja, det är för att...
1 + 1 = 3.
Exakt.
För att han vill spöa KJ. Så visar vem som är herren på täppan i teamet.
Ja, lite så kanske.
KJ Naibo, den danska versionen av Ted Sylén.
Ja. Det är med.
Det skulle kunna vara bröd.
Alltså det sjukaste är att KJ jobbar ju också med trädvård. Och jag säger som arborist, så att jag menar, det är ju inte jättelångt ifrån egentligen.
Mm. Nej, men det som jag skrev, eller som vi pratade väl om det internt då. Han har ju ändå, ja, han ska ju kriga med Bengtsson ett tag till. Så att det är roligt att de vill vara med och stötta honom. Ja, han hade säkert fått vara kvar med Nova hur länge som helst egentligen, tror jag. Men lite ny start för honom också. På äldre dagar. Det är inte fel.
Nej.
Han nappade på Lisotte-trenden att få sig ny plast, ny motivation, ny drivkraft. Och...
Men det är alltid, det... allt det skrev han ju.
Mm. Så att... ja, men det känns som att det är någonting som kommer dyka upp allt mer. Att folk gör bytet mellan varumärken för att hitta en ny gnista.
Mm. Jag tror också det här säger jättemycket lite, det tycker jag om Discrafts marknadsstrategi här. Alltså det är ju, de värvar ju ändå liksom Europas starke man profilmässigt så vad det gäller discgolf. Så sen kanske han inte är starkaste spelaren längre. Han är fortfarande grym, så det är ju inte det. Men,
nej, men profil, men, precis som du säger, liksom,
som, etablerad. Som kändis liksom. Ja, ja. Så det är ju grymt smart av dem faktiskt. Så det ska bli jättespännande att se, för det är ju plocka på flera europeiska spelare här som spånar om nu. Så det, och det behövs, absolut.
Ja, vad kul med en liten uppstickare, för Discraft har ju ett underground-team. Och det har de ju inte alls liksom varit intresserade av att lägga i Europa överhuvudtaget. Så att, nej. Och det är ju, skulle ju, för det där har ju Prodigy varit ganska bra med att köra sitt street-team liksom. Ja, men ändå, det får man
ju... De några stycken. Ja, ja, nej, det var ju ett enormt street team de haft. Så de har ju verkligen satsat på det, ska vi säga, lite så gräsrotsnivå istället. Där har ju de knutit upp otroligt mycket spelare och fått ut mycket plast och, som har synts på allt från jättestora till pyttesmå tävlingar. Så det är en smart strategi där med.
Definitivt, och det är ju det vi inte vet om varken Innova här i Sverige eller liksom om Discraft till exempel. För de jobbar ju också jättetajt ihop med sina små liksom gräsrotsteam på det sättet. De är ju skitstora på det, och det är liksom det som jag tror få, alltså alla som det här när alla pratar om Innova och liksom vad de gör och inte gör och för spelare och så vidare, så som jag har förstått, som i USA så gör de jädrigt mycket för de som börjar komma in på touren, och liksom de plockar upp väldigt mycket ungdomar och de liksom förser dem med lite, ja, men förnödenheter och kunna komma ut på tour. Och sen är det många som sticker därifrån, de vet ju det, de har ju liksom en avkastning som de vet, så alltså de räknar med att de här spelarna kommer vi behålla, de här spelarna kommer troligtvis flytta på sig, så därför tror jag inte, det vi var inne på det när Fakus och de drog, jag tror att de räknar med att de har en viss del som liksom faller bort hela tiden. Alltså vill de verkligen låsa de spelarna som de känner att de här kommer ju ändå fastna. Evelina vill satsa på henne och dem.
Precis.
Ja, men kul!
Ja, visst det. Sant, hur som helst. Ja, men det fortsätter ju att röra lite på sig. Det är kul.
Ja, det var ju verkligen... Alltså, jag trodde ju aldrig att KJ Naibo skulle sticka ifrån Innova faktiskt. Det kändes som att han varit där i 16 år. Så.
Ja, men den är ju, som ni säger, den är roligare på ett europeiskt plan. Att det faktiskt visar, som ni säger, att Discraft är på väg och inte ignorera Europa längre, kanske.
Nej.
Får vi se.
Och det, alltså, så jag tror inte att det har varit en strategi från dem att skita i Europa. Jag tror att de har haft ganska mycket att göra med
de har bara liksom inte,
de har haft för mycket att göra med amerikanska marknaden faktiskt, alltså efter det att Paul kom och pandemin och allting. Jag tror att de har haft häcken full alltså på hemmaplan.
Ja, men, och 100% att de visste om det här med Eurotour.
Klart.
Och att det liksom är, nu måste vi snitcha en gammelgod dansk som kan representera oss på LTL.
Ja, så det här har ju varit på väg länge. Det är ju det som är grejen också. Så just, jag tror snacket om Eurotouren, och för Paul har ju ändå, han var inne på det redan förra året att han skulle lägga en större del av touren i Europa. Så jag tror att Discrafts strategi länge har ju varit att de vill få dit märket liksom. Så att, sen så som jag förstod det på Jeff, var ju att de hade pratat runt jul, nyår, där någonstans. Att, och då hade Paul gått ut och sagt det till honom, för han ville liksom ändå säga, hur man ser på Paul så drar han ju rätt mycket folk till Disc Golf Network och det. Mm. Så var han så här, alltså jag kommer inte spela så mycket utan jag kommer lägga en stor del i Europa liksom nu. Och då hade Jeff sagt det, ja, lustigt att du nämner det liksom, för att vi har liksom lite planer på att dra över till Europa också och växa. Som han sa, vi vill växa den europeiska marknaden, för det är en marknad som är extremt stor för oss och vi vill liksom vara verksamma för att bredda den professionella liksom spelplatsen. Och dessutom var, han sa det, just European Open, för er som var intresserade av att veta hur många streamningar han fick. Det är alltså en av de mest streamade sändningarna de har haft på Disc Golf Network i år. European Open. Så han sa det, det är en jättemarknad för oss.
Mm. Nej, men det är ju så. Alltså, kollar man på länder som spelar discgolf i Europa så är de ju rätt få än så länge.
Mm.
Så det finns ju en enorm potential att växa.
Mm. Och jag menar, det kommer de vill ju också, de vill ju bredda sitt brand, tänker jag. De är ju inte färdiga än. Discgolf Network, det kommer bara bli större. Eller vad tror du, Henke?
Ja, absolut. Det är ju redan ett monster, men det är ju bara början ändå. Liksom. Så att, och Europa är en kontinent. Sen finns det andra ställen att etablera sig också. Asien till exempel.
Mm, mm.
Så att discgolf i Kina, hej och hå, det kan bli stort. Alltså. Mycket disco säljer.
Ja, det väntar ju bara på det ändå, att de ska komma med en sån här supergrupp med kineser som har tränat dygnet runt i 5 år nu. Mm. Sponsrade av, vad heter de kinesiska?
Jikun, eller ja, man precis. Uttalar
det. Jikun, ja.
Ja, vi går på det som alla jänkare säger. De säger ju Jikun, alla jänkare, så då får vi gå på det också. För det som sägs i USA är det ju ändå sant.
Så är det faktiskt.
Absolut. Så är det.
Mm. Grymt då. Vad, ska vi smälla på en liten sån här kortis eller?
Ja, det gör vi.
Så kan vi försöka kasta oss i den här extremt stora grytan och försöka bena ur den här fisken som heter MVP och Gyro Technology. För det, vi har ju ändå fått en hel del svar på våran frågeenkät som vi ställde lite snabbt.
Men först ja. Måste vi ju bara liksom sportfrågan. Hur känns det? Jag har ju sett, jag gick med redan 2 veckor innan han annonserade, gick jag med i en sån MVP-forum och jag ser ju att du är ju heter.
Ja, det vet jag inte. Jag försöker väl komma med lite input och kommentarer och glada tillrop så. Nej, men visst, jag är med och skriver lite där och sådär och försöker dela med mig av den, ja, lilla kunskapen jag har om det här. Alltså, jag är ju ingen expert på detta så, men att jag har ju kastat länge och så att man har ju klämt och känt på mycket av det. Men jag gissar att det du menar när det, hur det känns, så det är väl Simon Grain som syftar på det, misstänker jag. Nej, men det var ju kul. Alltså, jag, om jag ska vara helt ärlig så trodde jag ju bara att det var skitsnack när det här ryktet kom. Tänkte, det kan inte stämma. De har inte musklerna till det och sådär. Men då, det stämde och det var ju jätteskoj naturligtvis. För att MVP har ju länge varit så här lite, man har fnyst lite åt det sådär att ja, det måste vara liksom de här tvådelade diskarna. Det är gott. Mycket skepsis runt omkring. Men när Conrad kritar på, ja då skänkte du direkt en hel del legitimitet till, och sen när Lisott liksom driver på, det är ju, ja, det är ju Conrad-effekten gånger 1 miljon. Så det är ju nej, men det känns ju, det är kul, för det är som sagt, för legitimiteten för märkets skull så är det ju jättebra, tycker jag.
Mm.
Mm. Och vi kan ju faktiskt bara inflika lite med liksom just varför vi valde Henke någonstans till att sitta här och prata. Delvis har vi ju haft Henke i podden sedan innan. Sen är det som du sa också, Henrik, att jag är ju ingen självutnämnd expert på märket. Men däremot så har du varit med länge. Du har ju kastat det. När började du kasta MVP, om vi bara ska försöka dra en liten bakgrundshistoria till det?
Bakgrundshistorien till MVP är att i det här ganska förvirrade och men samtidigt väldigt exalterade tillståndet som man är i början där, när man upptäckt hur jäkla kul det är med discgolf och sitter och kollar runt bland allt som finns, så helt plötsligt så fick jag syn på MVP på Disksports hemsida. Jag har där aldrig talat om vad kan det här vara. Sen klickade runt lite där och de här diskarna såg ju skitcoola ut liksom, med den här svarta kanten. Och så att det första MVP-disken köpte jag bara för att jag tyckte den såg ball ut. Men den visade sig också vara en väldigt bra disk för en nybörjare då. Så att det var liksom den första disken som jag egentligen kände att jag började på att få lite fason på när jag kastade. Liksom. Ja, men att man fick den att liksom segla på lite grann. Så där. Alltså, börja närma sig lite så där high-flip, vad ska vi säga, beteende liksom. Och då blev det liksom att, vad ska man säga, ja, men man börjar ju tro på de här grejerna när man kände att det här funkar för mig. Och sen blev det någon till och någon till och någon till. Och nu är det väldigt många MVP-diskar där än bara. Så att det, på den vägen är det, kan man säga.
Den där första MVP-disken du köpte, vad var det för mold?
Det är en mold som heter Amp, som tyvärr inte är i produktion längre. Det tycker jag är väldigt synd, för det är en väldigt trevlig disk. Jag har några sådana ligger där hemma och det är ju Speed 8 minus 2 i stabilitet. Så det är ju perfekt high-flip-maskin liksom, att dra på, ja, men för väldigt raka kast så. Den är ju alldeles ypperlig. Och även för att kasta lite float i Anheuser så där också. Så. Men nej, den har gått ur produktion tyvärr.
Är det många diskar som har varit med länge, alltså så här, som har gått ur produktion? För jag vet, jag har sett ju det här, vi pratade om det. Jag började ju liksom kolla vilka grejer. Och det visar ju sig att jag ska ju testa Ion, som är den här första liksom. Och det visar ju sig att det är ju deras första disk, som jag har förstått som. Alltså den första prototyp och som de tog patent på, tror jag var Ion, va?
Ja, stämmer. Men andra diskar som har gått ur tiden, ja, det är väl några middar som har försvunnit genom åren. Sen, och som har ersatts av andra diskar som väl, ja, mer eller mindre flyger hyfsat likadant, men kanske har haft lite annan fason, lite annat grepp, lite annan känsla i handen. Så där. Men det är inte jättemycket mod som har försvunnit så. Det är inte. Utan det är någon handfull där någonstans, ska jag säga, som har försvunnit där omkring. Så det är ju först de kanske sista 3 åren som de har haft en riktigt, vad ska vi säga, fet lineup med diskar på, ja, alla fronterna så att säga, både snabbt och trögt och allt från understabilt till väldigt, väldigt överstabilt också. Så, ja, lite så ser det ut, kan man säga.
Du hade pluggat på lite bakgrundshistoria kring märket, vet jag, för det sa du till mig nu här innan. Hur startade alltihop? För det var ju de här Chad and Brad, va? Var det inte så?
Jo, de är ju 2 bröder och de kommer ju från en familj som har haft plastproduktion, alltså, eller plasttillverkning, så under väldigt många år, om jag förstått det. Sen var det väl att de 2 kom i kontakt med sporten och blev fascinerade av det. Och sen förstod de att det kommer inte krävas jättemycket arbete för att stuka om det vi har i våran fabrik för att också kunna börja spotta ut lite frisbees då. Och så började de experimentera lite med det där och fick fram den här Ion ganska så snabbt. Och den blev väldigt populär lokalt där då, väldigt tidigt. Och då förstod de att de hade någonting bra på gång där.
Var i tiden är vi nu ungefär?
2013-2014 där någonstans, tror jag. Det kanske till och med 2012. Så de har ändå hållit på ganska länge då, har de gjort. Men om man säger att få ut diskar till en bredare massa och liksom nå en lite större marknad, det är väl någonstans 2014-2015 som det börjar på att ta fart i USA. Och någonstans 2015-2016 som det börjar på att fylla på med lite mer sådana grejer här, skulle jag säga. Men sen så skedde ju den här, för det är många som undrar, men vad är det för skillnad på MVP och deras liksom syskonmärke Axiom? Är det samma bolag eller hur ser det ut? Alltså, det är ju samma företag. Men ganska tidigt i produktionen där, när det bara var MVP, så började man producera diskar som hade en glow-rim. Där bara rimmen var där som det var lite glow i. Riktigt usel glow var det, för att säga. Men det, ja, det är nog knappt att den går att kalla glow, men den var ju vit då. Och de här vitrimmade diskarna blev då otrolig efterfrågan på. De sålde slut hur snabbt som helst. Men de var ju såklart betydligt dyrare att tillverka, så ska man liksom matcha efterfrågan på det här med vita rimmar och sånt där, så det var liksom inte så där, vad ska vi säga, ekonomiskt fördelaktigt att göra det. Och det var då man liksom valde att okej, vi kanske behöver fundera på någon variant här med annan färg på rimmen då. Men de har ju samtidigt också det här, vad ska vi säga, vetenskapliga temat på sina modes på MVP-sidan då. Och då ville de hålla det så här väldigt konsistent. Det skulle vara den här svarta rimmen och den här liksom en MVP-disk, den ska bara se ut på det här sättet då.
Mm.
Kunderna efterfrågar också någonting annat. Och då bestämde de sig för att liksom knoppa av de här färgglada rimmarna i ett eget, i en egen linje eller serie, eller vad man ska kalla det, eget märke. Även om det i grund och botten är samma. Och det är då Axiom bildas, och det här sker typ 2014 någonstans. Och om man tänker då, många av de här Axiom-moldsen har ju lite så här mer, vad ska vi säga, alltså deras namn kommer ju från ett annat håll istället. Det är ju, de har ju haft mycket sådana, vad ska vi säga, mentala tillstånd.
Mm.
Wrath, delirium, tantrum, lite så här mer kaosiga tillstånd. Och det kanske också går ihop med lite kaosiga färger helt enkelt.
Mm. Och för det är det ju verkligen. De tar ut svängar ordentligt, kan man säga.
Ja, det gör de.
Men det är rätt kaxigt ändå. Eller en intressant strategi att starta ett helt nytt bolag för andra färger. Det kunde man ju bara ha kört en line eller någonting. Alltså,
Fast det är nog i grund och botten en line. Jag tror egentligen inte att det är ett annat bolag, utan det är liksom samma. Men de har väl liksom profilerat som att det är ett helt annat märke. Men jag tror liksom bolagsstrukturen bakom det är ju ett och samma. Och även Streamline som kommer några år senare sen, som deras single mode-märke.
Mm.
Det är ju allt är MVP.
Amen.
Men de har valt att kalla själva diskarna på hyllan någonting annat och stampa dem. Så det är väl det. Men,
det är lite coolt också att de håller en rak linje, kan jag tycka, just det här att MVP är, det är de här typen, det är liksom en flightplate som är en färg, och sen är det en liksom, eller i och för sig de har ju de här, det kan vi gå in på lite sen, men de har ju lite olika plaster som ser lite olika ut. Men just att de har den svarta rimmen, jag tror att det är nog en grej som vissa känner liksom att men det här är liksom, jag ska kasta MVP, och då är det liksom det. Och det är som allting annat, Anders, du vill ju ha mycket mint i bagen liksom.
Ja, sen har jag ju teorier vad det gäller material och så vidare och sånt, varför de har svart också. Just att det kan man ju fylla med mer av en högdensitetsmaterial, och det blir inte fult liksom. Den då blir allting svart.
Ja, men det tror jag. Precis.
För att det är gyroeffekten och så.
Ja, så är det säkert. För du har väl inte riktigt, Axiom har väl inte den här, just om vi pratar det här fischen som är liksom lättvikt, verkligen lättvikt, och så mycket liksom massa i rimmen. Har de det i Axiom också, eller? Vet du det?
Ja, det finns några fission molds i Axiom, det gör det.
Men har de svart rim eller har de en färg?
Nej, utan det kan du få i vilken färgglad variant som helst också.
Mm. Just att det är mer fokus på gyro. Att man får alltså maximera den effekten med den svarta rimmen, tänker jag.
Tror jag.
100%.
Mm.
Det kan jag faktiskt inte svara på hur det är. Men att få fission-varianter, oavsett om det är svart så att säga, eller någon färgglad historia, det gör de.
Mm.
På löpande band så det går. Det är möjligt att själva, ska vi säga, den fysiska effekten av det kanske är mer påtaglig i svart rimmat. Det är mycket möjligt.
Det är inte just bara färgen. Färgen spelar inte så mycket roll, utan det är just vad man har för tillsatser i. För kanske ha en tunnare flightplate och så en fokusera mer på vikten ute i rimmen. Mm. Och då är det ju att man tillsätter kol eller, alltså det kan ju vara sådana. Och då är det lättare att färga det svart, för annars kan det bli med den här tillsatsen blir inte vit, eller gul blir brun och liksom så. Då är det bättre att köra allting svart.
Mm.
Så är det säkert. Alltså det är jättesvårt att säga liksom, men det ligger säkert någonting i det.
Mm.
Det är ju tacksam färg att lägga i skit i, tänkte jag säga. Precis som du säger.
Exakt.
Och ändå få ett cleant intryck på hela skapelsen när den ligger där så färdigt på bordet.
Sen fattar man ju,
i korgen.
Sen är det lite kul som Simon säger, det som är lite jobbigt med det är att man inte liksom kan spotta direkt vilken som är vilken, utan alla är ju svarta då.
Ja, och det där misstaget har jag gjort ett antal gånger, kan jag säga. För dessutom, jag har tidigare varit slavisk med att ha samma färg på disken, alltså inte bara svartkanten utan även flightplaten skulle vara. MVP har en riktigt snygg sån här, ska vi säga, riktigt ordentligt knallrosa variant.
Mm. Mm.
Och hela min bag har varit sån en period. Och där har jag gjort digra misstag på tävlingar några gånger, om jag tror att man plockar upp en understa bil på sån här, det mest översta bilen man kan hitta. Liksom. Oj, jag läste inte så noga på disken. Det var synd.
Man tar så här vit Tippexpenna och börjar måla på det svarta så man gör liksom olika mönster och liksom känner igen.
Ja, men precis. Eller något litet, ett, två, tre olika streck så där för att.
Precis. Apropå det där, för det hade jag faktiskt när jag kastade Prodiscus. För då hade jag en batch med röda laseris och det var exakt samma stamp. Alltså alla var svartstämpade, det här klassiska barstämpet som de hade. Och så var det liksom i premiumplasten. Och du vet så här, och jag hade ju olika slitning på dem. Men det, bara, det ser du ju inte när du liksom lägger dem i bagen, de kunde liksom flytta på sig. Så då gjorde jag faktiskt på längst ut på rimmen liksom, så gjorde jag 1, 2, 3 sträck på dem för att veta liksom vilken disk det var.
Exakt.
Bra lösning. Smart. Sen träffade du ett träd och så försvann det ur den här sträcken. Och sen så...
Nej, det gjorde de inte, för den här jävla spritpennan går ju rätt in i disken också när du har en god plast. Så att det var rätt lugnt faktiskt. Så. Men det var mest för då var det jobbigt i och med att jag hade liksom en ganska god stack. Utan när jag fick diskarna så fick jag liksom röda premium laseris. Alla såg exakt likadana ut liksom. Du vet, har du 15 stycken att välja på så är det gött att kunna märka dem pyttelite liksom, bara så här. Så man vet. Har det den flippiga räkan som Victor hade sagt?
Oj, oj. Ja, nej, men det är klart. Det är klart, det är ju, man ska ju kunna identifiera sina diskar i vägen. Jag förstår absolut ditt bekymmer där, Henke, att det kan vara lite mäckigt, framförallt då när alla, när rimsen är totalt identiska om man dessutom kör samma flightplate.
Ja, precis. Men nu har jag ju, jag har betydligt mer Axiom i vägen nu än jag har haft tidigare. Och sen är jag ju liksom, försöker ju vara väldigt noga med ordningen för att allt står i samma ordning så där. Och då, nu är det ju inga problem att hitta rätt så att säga. Men en fördel också när man är väldigt noga med att stoppa in diskarna precis i rätt ordning hela tiden. Att man, om det är något hål och man har kastat ut fler grejer och sådär, vänta nu. Man kommer alltid ihåg precis vilken disk det är man letar efter. Man det är aldrig några tveksamheter runt kring det. Så man har liksom tvingats bli liksom, vad ska vi säga, noggrann och hålla koll på det på ett bra sätt. Det får man på köp. Liksom, där också.
Det där har räddat mycket disk från mig, precis det du säger, och veta liksom att ja, men typ jag går från, hur blir det nu i min bag om jag tittar framifrån in i facket, så jag putter längst till vänster och så går det upp till drivers liksom. Och där har jag liksom slotten satta så jag vet exakt, ja, men där ligger de. Och då vet man när man har kastat, så man bara, fan, det fattas en disk liksom. Då kan man se direkt vilken det är och så försöker jag liksom bakdatera i huvudet. Den kastar jag nog där.
Mm. Ja, men jag gör precis likadant och det är en stor hjälp faktiskt. För det är ju på träningsrundorna, det är i princip på varenda hål kastar man ju mer än bara en disk liksom. Om det inte är kö bakom, vill säga, då är det ju förbjudet. Så alla lyssnare där ute, är det kö, kasta en disk, gå vidare. Så, var det klart.
Bra lärdom.
Ja.
Grymt. Victor, ska vi börja brassa av? Vi har ju, som sagt, vi har fått en hel del lyssnarfrågor. Jag tror att många av de här kommer falla in i det vi liksom känner för att gå in på. För jag tänker att om vi börjar där så kan vi liksom försöka lotsa oss igenom den här djungeln. Vi kan börja med att bränna av Tobias Discgolf nu då. Han har ju bytt namn, skriver han här. Men en fråga ställt till Henke. Om han bara fick äta en pizza för resten av sitt liv, vilken hade han valt?
Ja, nu kommer jag göra reklam för en pizzeria som är, den får man inte missa om man åker till Örebro. Alltså, de har de godaste pizzorna jag har ätit. Inte bara i Örebro, utan period. Det är de godaste pizzorna jag har ätit. Pizzerian heter Fat Cass och ligger på Järntorget i Örebro. Och de har en pizza som heter Fat Cass Special. Den är helt untouchable. Alltså. Den är så vansinnigt god. Så den är det.
Vad är det på den?
På den är det bacon, lite lök, lite chili. Och sen är det någon slags sån här halvkryddig korv. Det är liksom egentligen inte alls den typen av pizza som jag äter någon annanstans. Men de gör den här så sjukt bra. Så den är löjligt god. Alltså. riktigt, riktigt bra. Och sen är det såna här riktigt vedugn och grejer. Ja, det är otroliga pizzor där.
Oj, oj. Det låter som det får bli ett besök i försäsong i Örebro.
Jajamän. Då tar jag dit, ska ni se. Så det blir bra.
Mm. Så men vi... Nu blir man ju nästan lite hungrig.
Ja, exakt, jag tänkte säga det också. Men om vi gör så att vi kastar oss in i detta nu, så kommer Big Marks fråga: varför har inte MVP någon Destroy-kopia? Är överstabila diskar svårt att göra? Men jag tror att överstabila diskar har de, så det räcker. Så
ja, det har de definitivt, absolut. Sen den här riktiga Destroy-klonen, finns den? Det beror sig kanske lite på vem du frågar, men jag tycker absolut att det finns diskar som svarar upp till att vara en Destroyer. Octane skulle jag säga är ett bra alternativ till en Destroyer. Sen kanske en del har sett nu då Simon kastade sin Octane där den flippade och drog ganska mycket höger liksom. Men
det beror man kanske inte på disken. Det beror kanske mer på Simon.
Ja, dels är det ju Stålmannen som kastar, men framförallt att han måste hitta en stabilare run, en stabilare plast där, så tror jag att han, den tror jag kan bli jättebra för honom.
Mm.
Men det finns andra alternativ där också. Till exempel en disk som heter Dimension, som jag tycker att man bör kolla upp om man är om man har förbläst för Destroyers. Då. Det är en disk med lite bett i, men samtidigt grym potential att gå långt. Och sen har den en lite snällare lillebrorsa som heter Teleport, som jag tror att många Destroyer-kastare som kanske mer diggar typ en Pilot Destroyer eller någon sån lite snällare Destroyer skulle kunna ha väldigt mycket glädje av. Så.
Jag tänkte precis säga det där, det beror ju helt och hållet på vilken typ av Destroyer man är ute efter, skulle jag säga.
Ja, ja, ja.
Alltså vill du ha en Calvin Destroyer, en Halo Calvin, då det är ju liksom det är ju det stabilaste du kan hitta nästan i Destroyer-väg, skulle jag säga.
Ja.
Sen har du ju liksom Ricky Raptor Legs. De är ganska, jag ska inte säga att de är flippiga, men de är ju definitivt mer kontrollerbara om du har liksom lite mer nudelarm, skulle jag säga, eller nudelarm. Mm. Men de är ju lättare för gemene man att kunna trycka iväg. Alltså har du 120 meter i bussen, då tycker du betydligt mycket mer om den. Annars är den andra som en Firebird, typ.
Mm. Jag tycker även att ja, förlåt, varsågod Anders. Nej, men Octane där, för att inte släppa den helt än. Den kom ju i Fission-plasten här nu för inte så himla länge sedan. Och jag klickar hem en 156 grammare. Den är ju liksom ett monster.
Mm.
Den är ju duktigt stabil alltså. Så jag tänker en... Ja, har du liksom världens köttigaste backhand, alltså en maxviktad Fission Octane, då har man liksom en riktig raket att fräsa iväg, alltså. Absolut. Alltså. Det finns absolut alternativ till en Destroyer i MVP:s lineup.
Men bara för att definiera lite så folk är med på det. Fischen är ju alltså då den lättaste plasten de har, som de endast använder för sina flightplates då.
Ja, lättast per definition, alltså, eller per vad ska vi säga, kubikcentimeter plast är även för den är lättast. Så, det ska jag säga. Det är ju som en bubbel, alltså det är ju en bubbelplast. De kallar det en sån här micro bubble bla 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 ting. Och diskarna som görs i den här Fission-plasten går ju att få oerhört lätta. De har ju Fission-diskar som är nere på liksom runt 140 gram. Och den kommer ju såklart inte vara monsteröverstabil. Mm. Det är den inte. Men om du tar en disk i maxvikt och Fission Plus, att du har den där på 174-175 gram, den är det duktigt bättre i, alltså. Det är det.
Ja, nej, för jag sitter just nu, jag var tvungen att kunna kika lite, så jag har faktiskt gått in på nätet här och kollat lite på deras lineup, och jag hittade ju en Fission i en Octane Fission 174 grams.
Mm.
Och det betyder ju att de kan proppa i. Nu kanske vi går händelser i förväg här, frågmässigt. Så, men
ja, men det gör ingenting. Jag tänker att vi kan skala
lite. Och jag har också läst på lite. Jag har försökt att titta lite också på filmer och så vidare för att se hur de gör det. Men det jag läst mig till är att de säger ju att det är ett högdensitetsmaterial i rimmen. För att kunna labba med en sån grej som Fission till exempel. För att liksom maximera. För att ha en så så lätt som möjligt i flightplaten och så tung som möjligt i rimmen. Och då blir det ju verkligen, effekten blir total med fischen just. Att om den väger 174, då ligger ju, det ligger väldigt mycket vikt ute i rimmen då. Mm.
Och väldigt lite i flightplaten man... som jag förstått som också, för att det är just det som är grejen. Och det var någon jag pratade med just om det som sa det. Men nej, vi tog inte hem några fischen för att det var bara lättviktsdiskar eller så här bubbeldiskar. Och sa nej, men de går ju liksom att få. Den här väger ju som sagt 174 gram. Men det är ju bara liksom att, och det var rätt kul på Europalusan, så visar de ju liksom med de här liksom plast, med plasten som de fäller i. Det som är i flightplaten flyter, medan det andra som var i rimmaterialet, samma gramvikt var ju liksom, det var ju väldigt mycket mer utav det som var i flightplaten, samma gramantal var ju liksom, du vet, alltså volymen var ju nästan fyrdubbelt mot vad det var samma densitet, alltså samma volym i, som i gram. Det här blir jävligt flummigt att försöka förklara.
Ja,
men alltså om man säger så här, volymmässigt samma gramantal i det materialet som kör i rimmen och det materialet som kör i flightplaten, det var nästan fyra gånger så mycket volym för de molekyler eller de plastpartiklarna som de körde i flightplaten mot samma antal i det rimmaterialet liksom. Så det var ju verkligen det de sa, det att de kan ju maximera gyroeffekten med det, att de kan trycka så mycket skit ut i rimmen som möjligt, för de vill ju nå den här klassiska aerobi, det är ju det de vill åt liksom, världens längst flygande föremål, så ser jag förstått så. Så det är coolt.
Gyro.
Gyro.
Ja, gyros.
Men om vi, här kommer den ganska bra nu då faktiskt, om man är lite småsugen, så kan jag tänka mig många är nu på MVP. Det finns ju, det kanske finns ett lite nytt behov, eller behov, men så här, intresse för dessa. Om man är lite småsugen på MVP men inte vill köpa en hem en hel bag, vilken ska man testa då?
Oh. Ja, alltså vill man satsa på ett riktigt säkert kort, då tar man inte ut svängarna egentligen någonting. Det är ju ganska förutsägbart. Men Envin är ju alldeles för bra för att liksom missas. Den är ju helt vansinnigt bra. Jag använder den ju strikt liksom till, ja, men som kastputter. Så. Men det finns många som använder den som putter också i någon typ av basplast. Då. Men den är ju liksom det säkraste kortet jag kan tänka mig så i att vilja testa en ruggigt habil MVP, eller ja, Axiom disk i det här fallet. Men den är ju helt fantastisk. Men det här är ju liksom lite svårt. Vad är det personen i fråga gillar att kasta? Är det någon som tycker om att heiserflippa eller som spelar mycket på heiser? Alltså det beror sig på. Men en riktigt fin fairway driver är ju Bolt också. Den som James Conrad släppte som sin första, så med sin kråka på så att säga. Den är ju hur grym som helst. Väldigt pålitlig, stabil sak liksom. Alltså, tänk er T-Bird 3 där någonstans liksom. En riktigt schysst fairway driver som platsar i vilken bag som helst. Jag kastar den själv en hel del och tycker den är jättetrevlig. Alltså, verkligen, det är en av mina absoluta favoritmåls i min bag. Så. Hex. Som nu är på gång från Lisott. Man kommer ju inte vara ensam om Arendu ute på banan snart. Men den är ju jättefin mid. Alltså. Den är otroligt trevlig att kasta. Rak och fin. Inget som flippar över. Har en liten sådär försiktig baby fade på slutet. Som ändå gör den liksom pålitlig och fin. Och den är supertrevlig att kasta. Verkligen. Så. Där tycker jag att man har några riktigt safe picks, så där om man ändå vill känna lite grann på det. Absolut. Men det finns massor annat som är superkul också. Det gör det. Men där någonstans skulle jag säga en bra start i alla fall.
Mm. Vad fint.
Håller lite med faktiskt. Alltså det, häxan har jag ju varit, eller är ruggigt sugen på att testa. Måste jag säga. Den verkar ju vara. Det ska bli kul att testa reaktorn som sagt. För den känns ju som att tittar man på flygsiffrorna så ska det vara ett klick upp från häxan, va? Är det inte så, Henke?
Jo, det är det. ett ganska tydligt klick också, skulle jag säga. Ja, det, jag tycker det är hyfsat stor skillnad på dem ändå. Ja, det är inte så att reaktorn är något jättemonster så, men klart tydligare fade är ju på den, absolut. Mm. Men absolut en disk med potential att kasta ganska långt också. Mm. Så.
Det ska ju bli kul att få Simon som lite benchmark här nu, se vad han liksom hittar för några varianter.
Men det känns som han går inte samma väg som alla andra har gjort, om man säger, om man tittar på, som han sa, in the bag, så var ju massa diskar som han testat som inte liksom någon annan egentligen har liksom testat som han. Ja, men den här verkar lite ball. Och...
Mm. Men han var väl väldigt, väldigt bestämd om att hitta motsvarigheter till sina gamla diskar, lät det som.
Ja, men för lite han, åt det hållet. Men sen så tror jag
att... För att han lätt skulle kunna göra själva switchen nu. Så typ, ja, men denna flyger ungefär som min gamla FD. Denna flyger ungefär som min gamla sån, tror jag.
Mm. Ja, det gäller ju bara att hitta något, en disk för ändamålet. Mm.
Ja.
Jag kan säga, jag såg ju Casey White släppte ju en video nu när han utmanade Lizotte när han var nere i Florida och spelade. Det såg inte jätte jobbigt ut för Simon heller. Det kändes som att han har liksom hittat en del diskar redan liksom. Men han sa det är jättestor skillnad. Nu har han varit i varmare temperatur och då beter sig diskarna lite annorlunda mot första rundan på Maple Hills när det var liksom snö och kallt ute. Så han sa det att men han kastade mycket pyro, tror jag, som det såg ut som. Mm. Som liksom kastputter och det här. Alltså, han kastade långt. Jag såg även ett glitch-inspel från han. En sån lång anhyserbåge. Det var det sjukaste jag sett, kan jag säga. Det var liksom en sån Sky Annie som bara liksom planade ut och bara fortsatte.
Ja, han är god den gubben.
Den kommer vi se flyga mycket och sådana, kan jag säga. Glitchen kommer ju vara välanvänd i hans bag.
Det är ju en otroligt rolig disk att kasta. Alltså. Den är ju kanske inte den man kommer att kasta mest under sina rundor, men för min del har den en hel dag där. För er som lyssnar, den dök upp i bilden. den har det givet plats i vägen, så det är ingen snack. Den kommer att vara kvar. Alltså. För den till sina lägen är den oslagbar, om man säger så.
Du kan fråga Anders hur mycket den flög i söndags.
Ja, ni fann varann, kan man säga. Det var verkligen så här, det var en kalibreringsrunda. Du kände ju att den här kommer få åka, sa du bara.
Ja, alltså det tog två hål, så sa jag det. Den här har ju en given plats i bergen, den kommer aldrig åka ur. Och sen så var den uppe på typ varenda inspel. Och det var verkligen... Jag kan säga som så här, för en som tycker om den här lilla touchiga, liksom, lite forehand touch och sånt, så måste jag säga att det är den bästa disken jag har haft i det segmentet. För jag sa det är ingen varken Piranha eller en berg, utan den är så mycket mer. Den är liksom så här touchigt, floaty, du kan lägga den runt grejer och liksom verkligen göra saker som du inte kan göra med någon annan disk i det segmentet.
Just att den har ju det lilla hänget.
Lilla hänget. Och så den går ju kasta hur långt som helst.
Men, då fick jag också säga kolla här nu, om du hade kastat berg, då hade du inte kastat så långt som du gjorde nu.
Så var det, definitivt.
Ja, så det gäller att hitta det där perfekta. Men den flyger jättefint.
Alltså vissa av de fåraninspelen jag gjorde var ju, det var liksom helt sjukt. Du vet, tänker man så här lite halvdumt och har ett träd på höger och liksom ett träd på vänster. Och så går man ut och så liksom halvknivar en forehand, liksom mycket snärt bara så här. Och så liksom bara, den bara öser på liksom, hur långt som helst.
Ja, och just att du med bara en liten så här flick med handleden liksom, så kan du få den att hålla liksom, trots att du kastar forehand, så får du den att liksom hålla vänster kurva liksom hela vägen ner i backen liksom, eller hela vägen ner i korgen allra helst. Men alltså, den är helt otrolig till det där. Jag har ju sett mycket så här missuppfattningar på nätet runt den här glitchen. Jaha, okej, glitch. Ja, just det. Det är MVP:s berg. Men det...
Nej, det är det verkligen inte.
Den första ettan är väl ungefär där de har gemensamt. Mm. För övrigt så skiljer de sig på alla punkter. För en... Nej, det är inte alls samma typ
nej,
av disk.
Alltså. Men det var...
Jag känner att jag skulle vilja komplettera med en sån. För just för att få... Ja, men jag känner att här skulle jag kunna kasta bergen. Men jag vill få det lilla extra... längden med lika mycket effort.
Och så inte att den dumpar ut när den tappar fart.
Nej, men jag behöver inte det.
Precis.
Jag undrar en sak gällande glitchen.
Mm.
Latitude har ju sin disk som heter Beetle.
Mm.
Som har flight numbers 17-10.
Mm-hmm.
Och jag tycker de är slående lika.
Säkert.
Alltså enormt lika varandra. Den är också PDG-godkänd Beetle. Och det är ju en disk som vi ofta kastar när vi värmer upp, jag och kompisar, när vi ska spela tävling. Varför tror vi inte den fick sån hype? Men glitchen har... Alltså, det enda som i mina ögon skiljer de två diskarna åt är overmold-tekniken. Men annars är de nästintill identiska, tycker jag.
Hur gammal är Beetle?
Det är kanske det som är grejen. Den är väl gammal som gatan ungefär.
Nej, den är inte så himla gammal. Jag minns när den där kom. Jag var jättesugen på en sån där. Men nej, det är ingen så lastgammal disk. Det är det inte.
Men just att det kanske behöver komma en variant och så. Åh! Liksom rida vågen lite.
Ja, alltså, jag ser här den kom 2017, gjorde den. Så den kom ju innan boomen, om man säger så i alla fall.
Alltså jag tror det med glitchen också som är, och det märker jag ju, för när man tittat lite så här, just det här med overmold-grejen på den. Den är ju ganska lätt, själva disken liksom. Mm. Min väger 151 gram. Men man märker ju att den är inte svår att få snärt på, alltså hålla rotation. Och sen den roterar ganska länge, för det märkte vi Anders när den låg vid, när du sa, när jag fick ner den vid korg. Då låg den ju bara snurrad, och den snurrade länge. Det var ju inte så att den liksom började backa av heller, utan den hängde ju kvar länge. Och sen så tycker jag att just glitchen, det som slog mig, det är att jag tycker att den är förvånansvärt stabil för att väga 151 gram. Det var helt sjukt. Mm. Det var ju inte så att den turn and burn någon gång när jag kastade den.
Du drog ändå den på hål 16 på,
ja,
på Lundsbrunn, som är liksom en driver 109 meter.
Ja.
Och den blir inte dålig.
Nej, vad kan jag ha varit? 20 kort kanske?
Ja.
Så att jag tryckte iväg den i alla fall minst 80 meter, och då var det ändå inte... Då var det ändå dålig ansats och skit. Jag tror att jag hade kunnat trycka på den ordentligt. Men lite, och den var ju verkligen, det var ju slående, sa vi. För att den gick ju inte fort. Men den bara hängde ju med. Den bara fortsatte ju liksom framåt.
Det var rekord i airtime, tror jag, på hål 16.
Ja, det tror jag också. Den har ingen som har gått så sakta den, de metrarna som den gjorde. Ja, men den var grym. Jag måste säga att jag är skitimponerad av den disken. Och faktiskt att den håller liksom så pass bra som den gör i stabilitetsväg. Och det vet jag inte hur den här biten är, Viktor. Om du liksom kan trycka på den lika hårt som du kan göra med glitchen.
Alltså, jag vet inte riktigt heller. Vi stod väl kanske på som mest 60 meter.
Mm.
Och mjukade backhands till varandra. Så det är ju inte så att vi testade den på några hål, typ.
Jag vet ju att Simon har ju kastat glitch 120 meter, har jag fått höra.
Ja, men han hade kunnat kasta en tegelsten 120 meter.
Ja, men
alltså,
han kan ju kasta vilken frisbee som helst egentligen 120 meter, så det är ju inga konstigheter så heller. Men jag tycker att den är... Sen vet jag inte rätt om jag har fel, men jag har hört att den kanske ska komma i fullvikt också sen, glitchen.
Mm. Ja, visst. Spännande. Ja, nej, jag får helt enkelt göra ett litet blindtest. Vad gäller de två diskarna, se vilken som...
Jag vet att Robby C testade den emot Polecat. Men där Polecaten är, alltså det glitchen tappade på var att den var så lätt. Så när den väl började törna liksom, så fortsatte den törna. Och så han sa det också, det som är så jobbigt när den har så mycket glid är att den tar ju aldrig, den dör inte, utan den bara fortsatte ju liksom. Han sa det, när den väl har börjat gå till höger så fortsätter den till höger tills den dör liksom. Det är inte så att den kommer tillbaka. Medan Polecaten, i och med att den var 175 gram, så kom den, hade alltid den här lilla liksom faden tillbaka. Och framförallt om du köpte den till exempel i Haloplast, som är liksom en lite stabilare variant utav den. Så han är, men det är nog det som jag hade mot glitchen. Och just när det blåser mycket så är det jobbigt med en 151 grams disk liksom. Eller han hade 140 typ. Någonting sånt. Och då sa han det var lite tungt. Men annars så tyckte han var grym.
Ja, mäktigt. Det går inte att sticka under stolen med hur viktigt det är med en sån här liten bra att ha.
Utility disk,
ja.
Men sen, jag kan ge er alla nu då som funderar på att köpa en glitch, och lägger den i det här fina facket som jag har på min Grip BAX5-väska. Gör inte det hemma, tryck ner den i det och sen så åker ut och spela i typ nollgradigt eller minusgrader, för den blir rätt warpad alltså. Jävlar vad den var skev när jag tog ut den ur facket, kan jag säga. Det var jag och Anders som tittade på den, var liksom helt jävla sned hela disken. Så gör inte det. Inte när det är kallt ute i alla fall.
Men det gick ju väldigt bra. ändå.
Ja, ja.
Kanske som man ska göra.
Bucka tillbaka en lite sen. Andreas Stam, DG. Henke, vilka är dina go-tos? En putt, en approach, en mid, en FT och en DD.
Vad sa vi? Putt. Ja, jag gör ju som du, Ted. Eller som du snart gör därför. Putta med Ion. Jag tycker den är jättefin. Sen har jag har snurrat runt på rätt många olika modes där. Men nu, just nu är det Ion i alla fall som rasslar mest hemma i övningskorgen då. Vad sa vi mer?
Approach, mid och sen fairway drive och sen en DD.
Approach. Ja, jag har kastat Entropy en del. Och den är ju i grund och botten en sjukt bra approach-disk. Men jag tycker att den är... Jag vet inte. Jag kommer inte riktigt överens med greppet på den faktiskt. Så att jag har gått tillbaka till Envy där. Och Envy är ju en grym disk så tillvida att den finns i väldigt många olika plaster med många olika egenskaper. Så att jag har lyckats hitta några... lite olika varianter där. Jag har flera stycken i vägen. Så att jag har en som är... Ja, men det är bra bett i den. Den är ganska ordentligt överstabil. Och den använder jag för liksom forehand approach. Där bara
är den i den här Cosmic Neutron-plasten?
Nej, den jag har är faktiskt i en plast som heter Plasma. Som kanske inte är känd för att vara så där superstabil egentligen. Men den runnen jag har är... Ja, men den dumpar rätt bra liksom. Och det tycker jag är perfekt i den typen av disk då. Så att... Den på forehand är så lite standardkast
för mig. För annars generellt så säger de flesta att det är den här Cosmic Neutron, ja, som är den mest stabila utav dem, va?
Jo, men absolut. Det är väl den generella, ja, bilden och uppfattningen om att det är den som är den mest stabila varianten på plast.
Och det är den som är lite burstad, om man säger, om ni letar efter den. De som ser liksom, det är så lite sträckat, flera olika färger.
Ja. Och precis, alltså att strålar som utgår från diskens mitt liksom. Det där är något speciellt verktyg i sig, att de har någon tryck i den här plasten för att kunna spruta in flera färger samtidigt då, i olika streaks så där då. Och den varianten finns ju även i deras basplast, kommer ju också i den här, men så fort en plast har det tillräckligt cosmic så betyder det att det är den här liksom, ska vi säga, randiga swirly variant. Så alltså NV tycker jag är en jättebra approach-disk också, om man får tag på en som är riktigt överstöd. Vad det gäller midrange så är det väl framförallt två som jag går runt på, och det är Hex och Matrix. Hexen, ja, den har ju showats ganska mycket nu här då, tack vare Simon och så sista tiden, men väldigt rak och fin, men ändå inte särskilt flippig så. Matrixen i premiumplasten, till exempel Neutron, så är den ju, ja, men klart mer stabil än vad Hexen är och har en bra pålitlig fade på slutet då. Men den kommer även i den här basplasten, Elektron då, alltså vad ska vi säga, traditionell putterplast. Och då kan man ju få den att bli precis hur rak och fin som helst och även ganska understabil efter några träkyssar och sådär. Så jag har flera stycken Matrix i bagen då, som fyller lite olika slots då. Men den är väldigt, väldigt trevlig tycker jag. Vad hade vi mer? Fairway. Kan det vara nästa naturliga steg i detta, tror jag. För ett stabilt kast så att säga, lite heisig kast, bolt för det mesta. Heisig flip, så kastar jag en disk som heter Relay. Som är typ en speed 6a. Men har ju ändå liksom, ska vi säga, profilen av en driver. Liksom. Så den är hyfsat bass trots att den har en ganska låg speed. Då. Den är ordentligt understabil. Men det är kanske mer en disk att ta fram om jag till exempel behöver kasta något på heiser flip utan att kunna ta en ansats. Om man står lite halvstökigt till bakom något träd eller det är svårt att få till ett ordentligt avfram. Så att standstill heiser flip är den disken jättebra. Det går att fräsa iväg den ganska så långt faktiskt. Så Relay. Gärna en gammal run om man får tag på det. De flyger fantastiskt fint. Och det vi har kvar på distance-sidan. Ja, nu är ju lite, det blir lite svårt för alla nya MVP-kastare. För den som är min absoluta go-to vad det gäller distanskast är en gammal Fission Photon. Försvinner den så är det nog mer med min tack och hej med discgolfandet för min del. Det skulle vara en hård förlust kan jag säga, om jag skulle plurra den eller så. Så den är väl den jag kastar mest för distans. Men jag kastar även en mold som heter Wave också, som jag tycker är jättefin. Och nu har jag haft tur och hittat en variant på Wave som är väldigt lik min Fission Photon. Och det är en Wave i Fission-plasten då, som är lite mer stabil än, vad ska jag säga, standardplasten. Där har vi ryggraden i min bag kan man säga.
Det var kopiera, ut och beställ. Kan ni kasta som helst?
Jajamän. Eller ja, det ska ni inte sträva efter att kasta som mig, men samma diskar kan ni ju
försöka.
Ja.
En fundering där. Alltså, jag är ju sjukt nyfiken på alla plaster de har. Om man, det är ju, ja, det är ju en mängd olika plaster. Det är proton, det är ju fission, det är ju plasma, det är ju neutron. Kan du bara snabbt förklara lite vilka plaster som är vilka, så att man hänger med lite?
Mm. De, vad ska vi säga, huvudsakliga premiumplasterna är neutron, proton och plasma. Det är det som har varit liksom deras staple på premiumsidan från start. Neutronplasten kan man väl säga i utseende och till viss del i känsla liksom motsvarar väl Innovas starplast eller kastaplast K1.
Mm.
Sen har vi protonplasten, den är genomskinlig premiumplast. Så typ som champion så. Och sen plasmaplasten, den har en lite så, vad ska vi säga, skimrande finish liksom. Det är som ett försiktigt litet glitter i den plasten, om man ska säga. Väldigt snygga diskar. Och kanske lite greppigare. Men det är liksom ingen G-Star där. Men jag skulle säga att det kanske är lite mer så grepp i den plasten. Så. Men ja, där någonstans stannar vi väl vad det är där. Sen Fischen kan vi väl peta in i den här premium-kategorin också. Och den är ju, ja, den har vi redan avhandlat ganska bra. Bubbelplast, jätteskön.
Mm.
Och sen har vi då Elektron som är ja, basplasten då. Som kommer i lite olika varianter. Framförallt hårdheter då. Så om man hittar en MVP-disk som bara heter något med Elektron, då betyder det att det är liksom, vad ska vi säga, mediumvarianten i hårdhet på den här plasten. Har den tillräckligt soft eller hard eller firm, förlåt, då ja, det är uppenbart vad det handlar om. Antingen lite mjukare eller hårdare. Yes.
Mm. Ja, coolt. Det är ju lite av en djungel när man ska sätta sig in i plaster hos ett märke, men som man vanligtvis inte kastar själv.
Nej, precis. Sen har, just det, där får man ju inte glömma att MVP har ju helt sjukt bra glowplast också, vilket de också har blivit lite kända för de senaste par åren någonting, när de börjar på att koka ihop ett litet nytt recept på sin glowplast. Den är ruggigt bra. Så. Det är väl den enda plasten som är rätt många överens om faktiskt är bättre än kastaplast glow. Jag vet inte vad Anders säger.
Jo, men så är det, alltså, det var ju. Men ja. Man kan säga att det var ju faktiskt kastaplast som väckte upp hela skiten. Sen så tog ju så MVP upp kampen. Och de två är ju överlägset bäst.
De krigar ju rätt absolut. Hårt kan man säga. De där, vilken som är bäst.
Och det var ju grejen. Alltså, och det är det jag tycker är lite kul. Att som jag tycker mig uppfatta dem, så är de ju extremt nördiga. Och de har ju hållit på med plasttillverkning hela sina liv. Så att det tilltalar mig. Och jag fattar att de har koll på det där. Och det är det som är ball, det här med djur. Och vi kommer till det lite senare också. Nej, men helt klart. De har bättre tryck just nu. Men det är ju det är bara att ösa i mer glow bara. Bara mata i glow. Mm. Det kostar pengar. Men det...
Jag såg ju något sånt glow-test de hade gjort. Det var ju han också, Disc Golf Down Under. Han jämförde, jag tror att det var någon, jag kommer inte ihåg vilket märke det var, om det var Prodigy som hade någon glow, typ PA något. Och så jämförde han mot en MVP-disk, och det var liksom, det var ganska markant skillnad, om vi ska vara riktigt ärliga. Jag tror den löser nästan 30 minuter liksom. Ja. Så du fortfarande kan se det. Det är ändå rätt stört.
Ja, men jag kommer ihåg när vi var på att labba med detta. Då hade vi ett arkiv som var helt, alltså, boom. Det var ju så här brandklassat. Så, då, så körde vi x antal med olika inblandning. Och så gick vi in och så tittade på de här. Här måste ju vara bra, eller? Ja, vi kör lite till. Och så liksom bara ökade. Så, ja, men nu kan man inte köra mer, eller? Och så skickade vi upp dem till Jonas Lindberg. Mm. Och Andersson, så fick de testa. Så blev det.
Vad sa de då?
Ja, men det blir hur bra som helst. Det här är bästa jag sett.
Vi vill ha mer.
Bästa jag sett. Ja, men de visade ju då, jämförde, tog bilder och jämförde mot de som fanns. Då, fan, det här blir skitbra. Ja, gött då. Kör vi på det.
Tänk om ni hade bombat på ännu mer liksom. Trots att vi glosade, liksom, de har lyst i 3 dagar.
Ja, då är det ju det.
Men det som är roligt med MVP, de håller på att utveckla också bra plaster som lyser i andra färger än bara den här, vad ska vi säga, traditionellt.
Ja, de har den blå gröna också, såg jag.
Ja, den var ju med i en sån här Gyropalooza-box, eller de här mystery-boxarna som släpps där runt jul varje år. För, vad är det? Om det är ett par år sedan någonting kanske. Den löser ju så där kan man säga. Men det var coolt att se den lysa blå.
Mm.
Och nu inför årets Gyropalooza så har man ju haft med fler varianter på färger också. Där också du kan få en glowfärg på flightplaten och en annan glow på rimmen. Så det är ju riktigt
alltså. Man kan
hitta nya tricks och sådär. Så det är skithäftigt faktiskt.
Du fattar nu att du är körd för att köpa en Gyropalooza-box hemma.
De är roliga. Det är väldigt, väldigt mycket roliga diskar med i de där. Så att säga. Det är, jag har... Ja, jag säger inte hur många jag köpt, men det är några stycken. Och det är en fröjd att få öppna den där faktiskt. Det är jätte, jättekul.
Mm. Det lär ju vara ett sånt jädra tryck på dem efter i år. Om det har liksom varit sådär. Det är det här som är så jävla tråkigt när någonting börjar bli hypat liksom. Då försvinner ju så jädra mycket. Så att man kan ha köpt lite innan.
Mm.
Sen är det...
Men det man får då, det man ska vara medveten om där, det är alltid någon sån här disk som man vet kommer vara med. Det är någon disk med ett speciellt tryck eller någon speciell variant så där. Den är given, men sen är det ju ett antal liksom så mystery diskar som följer med, och då är ju så kallade lab seconds som skickar med då. Och det är ju, ja, men på pappret är det väl egentligen en andra sortering av diskar och så. Det kan vara någon liten skavank, men det är aldrig någonting som jag reagerar på att den här går ju inte att kasta, utan det känns som det, diskarna är lika fina som de är. Men däremot, där kan man ju få något riktigt coolt som liksom är helt omöjligt att hitta någon annanstans. Att de har hållit på i sitt labb där de mixar runt, och sen helt plötsligt det dyker upp en mold där i fissionplasten som egentligen inte ska finnas.
Mm.
Den dyker upp i din mystery box. Alltså sådana grejer kan
det hända.
Ja, det är riktigt ball faktiskt. Alltså, så...
Vad i helskotta är det här för något?
Ja. Jag har ju haft turen att få tag på en sån här ganska ovanlig disk i år då. Så att, en disk som heter Fireball, som är en inte så där jätteförvånande kanske att den är lite så kopia på Firebird.
Mm.
Och den jag fått tag på i den här putterplasten, så den är väldigt väldigt glad att lägga vant på. För det är inte jättemånga såna där ute.
Hur är andrahandsmarknaden om vi börjar prata det liksom?
Här i Sverige är den ju inte, det är inte något jättedrag så, det är det inte. USA är det något helt annat. Där kan rätt disk inbringa ganska mycket pengar. Får du tag på en väldigt tidig run av Ion till exempel, då kan du sitta på rätt mycket pengar. Inte någon first run berg, absolut inte, men vi pratar några tusen lappar i alla fall, det gör vi. Absolut.
Och det är så här, inte än, utan väntar du bara tills det är liksom, nu är det kört. Det är som kasta plast liksom, nu bara blir det som skyrocket liksom, så är allting.
Ja, med vissa diskar gissar jag att det kan bli den effekten faktiskt. Det tror jag. Sen kommer väl aldrig kunna matcha liksom, kasta så tror jag. Men nog tror jag att det kommer vara en bra utveckling. Så.
100%.
Men jag har fått tag på en sån lite raritet, en third run Ion. I USA tror jag nog jag skulle kunna få runt 1000 lappar i alla fall. Här hemma 70 spänn kanske. vi ligger lite efter här om vi säger så. Men den ligger där uppe i hyllan och där får den ligga kvar ett bra tag till.
Vad tror du, Henke, om man bortser från Lisotte-diskarna, om man skulle köpa en MVP eller Axiom-disk idag som en investering och lägga den på hyllan, vad hade du köpt då?
Ja, men det är någon äldre Ion. Det är där pengarna finns, i alla fall om man tänker utanför Sveriges gränser. Definitivt. Det är de man vill få tag på.
Det är det. Även vad gäller nypressade grejer, om jag sitter och ska gå in på någon butik idag som var... Det är ju givetvis jättesvårt att säga om. Jag tänker gällande Discmania har man alltid tänkt att nej, men de här signaturdiskarna, Lisotte och Eagle, de kanske man kan spara eller lägga undan lite. Finns det några sådana rariteter som man kanske skulle kunna köpa?
Du kan snart LP, köpa eller? Min här nu, min Vision Photon som jag går under namnet, smeknamnet aka The Snitch. Det är Elaine Kings signaturserie. Den går rätt bra ihop med min glitch. Så vi har The Snitch och The Glitch i bagen.
Snitches get glitches.
Jag skämtade av Victor, det var inte så snällt.
Ja, men någon disk som jag ändå kanske tänker mig på sikt skulle kunna bli lite så där värdefull. Det är möjligen James Conrad fick ju en egen putter som heter Nomad. Den i sig tror jag kanske inte har blivit någon jättestor säljare, men den här gavs ut i ett sånt sjukt snyggt tryck. Jag är jätteglad att jag fick tag på den själv. För apropå plaster, MVP håller på att experimentera också lite med plast som man kallar för R2, som är en sån här regrind-plast. Svart blir den då i, när den är färdig produktion. Och sen de första diskarna som gavs ut satt man vit rim på. Då. Och då är det ett supersnyggt tryck med liksom James Conrad lite i profil. Sådär. Lite sådär coolt, stiliserat, grafiskt liksom. Ja, den disken är sjukt snygg alltså. Så den kanske jag tänker på sikt kan bli lite så samlarvärde möjligen. Men annars tror jag inte kanske att vi i nuläget är där liksom, att det är köpläge och greja pensionsförsäkring. Så det är där man nog inte riktigt så, tyvärr. Det
man får vänta lite ut. på Lisotte-effekten.
Ja, jo, men det är rimligt att tänka så. Jag tänker om du knackar rutan på James buss kanske och tar den här gulblåa Envin som han sopade i The Holy Shot med. Den kanske man skulle kunna lägga på hyllan. Den borde kunna inbringa en del deg sen.
Just där måste jag ha faktiskt en liten passus om just den där disken, inte specifikt den han har, men det var vid något tillfälle när jag satt och skulle klicka hem ett gäng nya diskar och bland annat lite, fylla på med lite Envis. Jag gillar ju verkligen den i sån här putterplast då. Och sen var det på en onämnd sida på nätet där de har bild på alla diskarna. Så fanns precis den där med gula flightplaten och blåa rimmen. Två stycken låg där. Och det här var ju liksom innan allt det där hade hänt då. Mm. Och då valde jag istället de som hade blå flightplate, gul rim. Det har jag ångrat ganska ordentligt efteråt. Tog fel.
Det hade ju ändå varit coolt med originalstämpet istället för hans...
Ja, och det var ju liksom innan det brakade loss så att säga. Sen efter det har man ju sett den där till leda liksom. Mm. Med han med pokalen där då. Men
det är för övrigt ganska... Kul. Det är ju roligt, men det trycket är ju inte... Ja, det är ju nästan lite wipeout-tryckets varning på den, tyvärr.
Ja, och hela kombinationen börjar kännas lite sliten på den. Det var lite lätt överproduktion på den där, för den där finns anemass överallt numera. Den är lite trögsåld just nu.
Men det var rätt coolt faktiskt, för att de gjorde ju så, de hade ju inget cap på den när de gjorde den, utan det var ju verkligen liksom, de pressade ju den jävla disken tills det liksom mättades. Ja. Vilket är ändå jädrigt schysst kan man säga. För det var ju, tänk om man satt ett cap på, ja du får 20 000 diskar, och vet, de hade ju gått så jädra fort.
Ja, det hade ju bara rasslat till. Men det där har jag faktiskt funderat lite grann på nu med Lisotte. Som Discmania, jag vet inte hur mycket uttänkt marknadsstrategi det har varit. Men de har ju varit experter på att skapa ett otroligt sug efter sina limiterade släpp. Liksom. Mm. Om MVP kommer fortsätta att bara mosa ut disk med Lisotte, eller om man också kommer att kanske kunna bygga upp den här hypen lite grann då, som Discmania har varit otroliga på att göra och håller det lite mer limiterat. Det ska bli intressant att se faktiskt.
Hoppas ju inte att de byter sin strategi, för att jag tycker att det är ju någonting fint. Att, alltså, hypen kommer ju alltid vara kvar. Så fort han släpper en disk egentligen så kommer ju folk vilja ha den oavsett. Sen, jag vet inte, just det här limiterade, det blir liksom mer skalpning utav det. Jag tycker det är roligare när man ser diskarna flyga sen efter fairway. Det kommer du aldrig göra när du får de här überlimiterade släppen, tyvärr.
Nej, jag håller med dig där, men jag tror att man måste nog hålla igen lite på maskinerna där så man inte får den här Conrad-effekten och där det bara ligger liksom en miljon gulblå envis med handhåll. Den känns inte glödhet ur marknadsföringssynpunkt heller. För den är ju uppenbart överproducerad, så är det. Men det får någon annan fundera på.
Yes. Ska vi tuta vidare längs med vår lilla linje?
Ja, men du kan hoppa in nu då. Nu tänker jag så här, nu kan vi faktiskt ta, vi har fått en fråga i chatten här från våra Patreons, Viktor. Kan inte du riva upp den?
Jag kan riva upp den, och det är faktiskt min mor som är Patreon. Kul, mamma, att du stöttar oss. Lotta Pressfeldt skriver: vilka MVP-diskar rekommenderas för damer eller nybörjare?
Ja, om man tänker nybörjare, jag propagerar ju för att som nybörjare ska man börja kasta putters oavsett hur tråkigt det än må låta, men det är ju rätt väg att gå, och då skulle jag osökt leda in denna nybörjare på disken Proxy, som ju även Simon har snackat lite grann om här då inledningsvis. Men det är ju en lite snällare variant på en Envy, kan man säga. Och det är absolut inte liksom en disk enbart för nybörjare. Även de med lite mer mos i armen kommer ha stor glädje av att kasta den. För den går så rakt så att det är löjligt. Alltså.
Ja, för jag provkastade den då när vi var i Onsala där. Jossan som var där hade både Proxy och Envy i baggen, och då fick jag provkasta dem, och jag vet inte riktigt om jag kastade lite för lite, men jag tyckte de var väldigt lika i mångt och mycket, men Proxy är väl den lite understabila av de två.
Ja, betydligt mindre fade är ju. Alltså den är larvigt rak, men tål ju ändå att kastas ordentligt, om vi säger så. Det är inget du behöver smyga iväg. Liksom. Tryck till den, men den kommer att flyga väldigt, väldigt rakt. De är otroligt lite. Så att...
Sen tänker jag, finns det några så här fission-diskar typ mid-fairway som är lite lättvikts och inte så där köttkrokiga liksom?
Alltså, volten finns ju i fischen, men den, nej, det är inget för någon nybörjare, skulle jag säga. Den är nog lite för mycket disk. Däremot den här Relay som jag snackade om, som jag själv använder lite som, nästan som en lite utility-disk för min del, den är också jättebra för den. Det finns även en variant som heter, ja, det beror på hur engelsk man vill vara, Signal eller Signal. som är rejält understabil, speed 6. Min stora syster som håller på att småkasta lite sådär, hon fick en sån av mig. Hon tyckte den var jättekul att kasta. Direkt kunde hon få den och liksom gå just där platt innan den fadar ut. Så att det finns absolut gångbara varianter. Men Proxy är en signal. Sen är man nog ganska så hemma med ett litet startkit. Så.
Jag får slå ett slag för uplink faktiskt i sådana fall också.
Ja, absolut. Absolut.
Som en jätteskön, liksom lite understabil midrange. Jag jämför den mot min Svea då när jag testade den. Jag skulle säga att den är lite understabilare än vad Svean var. Alltså den höll linjen, det såg ju du också när vi var utkastade med den, Anders. Den höll ju verkligen, alltså den höll ju, den linjen du satte den på höll den ju helt sjukt, måste jag säga. Mm. Den var grym.
Jag fick fram att du kastade den när du var nere i Lund någon gång där vi lirade ihop.
Jag undrar om inte, ja, då ligger den i Lund nu i sådana fall, kan jag säga det. För att den är nämligen inte kvar i min bag och jag hittar den inte. Så att det kan hända att den ligger i Lund.
Och det känns som att ni har lämnat många diskar här nere.
Jag har ju lämnat två i alla fall. En har jag lämnat med vilje och en har jag tydligen lämnat och inte med vilje nu då.
Du, vill köra vidare nu då?
Det gör vi.
Pekkari frågar: Living Pixels, tål overmolden stryk eller kan den lossna när disken blir sliten?
Jag har aldrig varit med om det. den tål ju, och jag är ju inte den som är så där supervass på att hålla mig borta från träd, så mina diskar, de har fått bekänna färg ordentligt, och det har aldrig varit något knas med något sånt att de går isär. Jag har haft diskar som har spruckit, men då har ju liksom både flightplaten och rimmen knäckt på samma ställe, så att de är ju som helt, och jag har, då har jag ju passat på att kika ordentligt på den, hur ser det egentligen ut här innanför liksom. Men de är ju som helt, ja, fusade liksom, så det sitter ihop.
Jag kan tänka mig att det görs med baksläpp och grejer, som man kallar det. Alltså just att det greppar rent fysiskt också.
Ja, någonting sånt är det. För det är liksom... Nej, man behöver inte vara orolig att den ska trilla av. Det ska jag säga är mer eller mindre omöjligt. Då.
Bra.
Mm. Nästa fråga är från Faith Disc Golf och skriver... Kan inget om overmold. Fungerar det som racketsport, det vill säga golf med topp, tung, innebär mer distans men tyngre?
Ja, typ är det ju så. Fast man lägger det liksom i utkanten för att, och det, ja, man ska förklara det liksom. Det blir mer rörelseenergi i spinnet.
Ja, mer gyroeffekt helt enkelt.
Ja. Det är det som är meningen. Det tar mer energi och bromsar den här gyreffekten än om den hade varit homogent lätt eller viktad.
Mm. Det där gjorde faktiskt han, den här Disc Golf Down Under, sånt jädra coolt experiment på. Eller han visade ganska enkelt på hur det fungerar. Mm. Med, för han tog samma vikt. Alltså han tog typ 2 cent eller någonting. Mm. Och sen tog han en bricka.
Exakt.
Om man säger.
Jag tänker
det. Och så satte han det på en sån, du vet, sån klassisk, en sån snurrare, en sån här passa liksom som
ligger liksom, eller vad de heter.
Ja, men jag kommer inte ihåg vad de heter, men en sån som du sätter snurr på liksom. Mm. Och då visade han just, för han satte snurr på båda två, och den med brickan snurrade så extremt mycket längre, för den hade kvar rotationerna mycket mycket längre än vad den med fast massa hade. Så det där är ju, det är ju ett fysiskt experiment, tänkte jag säga, eller det är ju liksom bevisat. Det är ju fysik.
Jag vet att...
Och det är det här som också gör att MVPs bubbelplast och den här fischen, att den blir stabil av just den anledningen, jämfört med många andra märkens bubbelplaster, där då får du mer en jämnlätt disk liksom, och det är väldigt bubbligt ute i rimmen alltså, men rimmen på den här fischendisken från MVP, den är ju fortfarande hur köttig som helst liksom. Det är mitt på det händer grejer istället. Det gör ju att det blir rätt så bitig disk liksom. Mm.
Jag vet att Scott Stokely har ju sagt att han tycker att det är det största som har hänt i, alltså, teknikmässigt inom discgolfen sen de kom med bead på putters. Typ.
Och det säger ändå en del, för han kommer ihåg när de kom med beaden på putten dessutom. Faktiskt.
Att, ja, det är, jag
det
köper,
är
det, jag köper
alltså.
Det med hull och hår.
Ja, där har ju, alltså det finns ju en del, alltså som sagt, Foundation gjorde ju också ett test på det, sen hur vetenskapligt det var, men man såg faktiskt att, alltså, vissa diskar de tryckte iväg med där de sa själva att den här fick jag inte alls lika bra tryck på själva disken liksom, alltså släppet var inte lika rent, eller han fick inte lika mycket kraft bakom, men ändå så gick gyrodiskarna lite längre, och det var så här, det var inte en gång heller de gjorde det, utan det var liksom ganska upprepade gånger som de hela tiden kom längre. Sen sa de så här, det här är ju inte vetenskapligt bevisat överhuvudtaget, det är ju jättesvårt att säga för det är inte samma disk liksom, men jag skulle säga det som, om man kommer in på nästa fråga där då, för det skriver just Elena, skriver det, om man kastar en disk med gyro med exakt samma mold som en utan, kommer alltid din gyro längre?
Och lite så här, han gjorde en liten blinkning med ögat så där.
Men jag skulle säga, om du har exakt samma mold, alltså exakt samma, och du har en robot som skickar iväg den och sätter spin på dem, så skulle jag nog fasen tro att det är skillnad. Är det. Vad tror du, Henke?
Ja, alltså om jag kastar den, så jag tror inte kanske att jag uppfattar någon jättepåtaglig skillnad, om jag ska vara ärlig. Jag är liksom fel testobjekt här, men har man en riktigt konsistent spelare med bra tryck, det är ju då man kan börja på att se om det är, hur pass påtaglig effekten är.
Det är det jag tänker att vi ska ha Simon till nu. Simon,
det är så jävla ball.
Han är ju en maskin alltså.
Men att det är Simon också, det är det som är så jäkla häftigt, som verkligen har en av de största armarna i businessen liksom.
Det är lite kul just det vi pratar om nu, för det är ju så att Faxe Sapo, vår kära Patreon, han skrev ju det på Instagram till oss. Fråga om gyro. Stor chans att jag missuppfattat det mesta, men användes inte alla större tillverkare av en gyroteknik? Så mycket mer gyro är MVP:s diskar än alla andra. Och alltså det de gör skillnad MVP Axiom är väl plastvalet då på flightplate kontra rim.
Ja. Framförallt det sista, den svarta rimmen eller den ytterrimmen. Den är ju en helt annan densitet.
Exakt. Och kollar man på en vanlig disk så är det precis som du säger, Magnus. Det är ju liksom hela diskens design är ju gyro. Liksom att det är tyngre i kanterna. Men de har ju tagit det steget längre och separerat och använder sig av en ännu tyngre plast ute i rimmen. Så att det är liksom, det går att labba med det där. De kan ju göra tvärtom också, men det är ju
det hade varit jätteroligt. Världens lättaste precis rim och skittung flightplate.
Anti-gyro.
Du, det är det vi ska göra. Vi ska göra en anti-gyro-disk för de här riktigt. När du måste mosa på allt för att orka på ett inspel på 25 precis meter.
Och du har
liksom inte flyger någonstans liksom. Det enda du kan göra är stans till sånt 360-ansats. Och liksom bara
tänk liksom, det är som att kasta en kombarris. Berg typ.
Ja.
Så hur mycket du kastar en så blir det som att det är dubbel så här, gravitation.
Mm.
Är det de gjort i bergen, Anders?
Ja.
Det är det som är hemligheten på det ni gjorde. Ni gjorde skittung flightplate och en jättetung rim liksom. Mm. Eller tunn.
Nej, men jag tänker lite så här. Givetvis så använder man en tyngre plast eller en plast med högre densitet ute i rimmen. Men i och med PDGAs regler för vikt och hit och dit och allt man måste hålla sig inom vad gäller disk dimensions. Mm. Kan man verkligen ta ut svängarna så mycket i det man gör med gyron att det verkligen ger en märkbar effekt?
Fischen?
Ja, det blir extra. Men
det är det. Alltså, du gör en tunnare flightplate och lättare flightplate och så lägger du all massa ut i kanten. Det är ju det som är hela grejen.
Jag är lite nyfiken på detta. Och jag ska köpa en Fischen-disk och jag ska köpa en vanlig disk. Och så ska jag skära ut en exakt lika stor del av flightplaten på båda diskarna. Och väga skillnaden.
Mm.
Det hade varit jävligt spännande om någon gjorde lite vetenskap av detta.
Du tycker ju att det är skillnad på en 170 och en 175 idag. Eller hur?
Mm.
Det är skillnad på en som väger 170 gram och en som väger 175. En vanlig disk.
Det kanske det kan vara. Jag är nog inte rätt person att understryka det. Men ja.
Och det är ju inget annat än trolleri med maskinparametrar i det. Så det går ju att labba med vikt på väldigt många sätt. Men i det fallet så är det ju verkligen fysiskt styrt att den rimmen är verkligen tyngre med hjälp av inte maskinparametrar utan
med
massa.
Densitet i massan, precis som alltså det du tillför till rimmen. Mm. Det materialet är ju generellt tyngre per
alltså. Och de väljer att göra det tyngre.
Jag förstår ju hela konceptet.
Så det du gör nu är egentligen så att hela MVP är Illuminati egentligen.
Jajamän.
Det är liksom bara ett hoax.
Ja, men jag, alltså, hade jag varit en person som skulle starta ett diskföretag och börja kränga diskar, då hade jag hittat någonting så här att hänga upp det på. Och så kanske
är du så amerikansk i tänk här nu, Viktor? Helt enkelt.
Nej, men jag är bara en ytterst kritisk person mot allting. Typ. Ja, eftersom att jag själv jobbar med marknadsföring och sitter med marknadsföring dagarna ut så låter allting liksom lite för bra för att vara sant. Typ.
Ja, och det skulle kunna vara så här. Om vi nu ska ha konspirationsteorier så är det precis som du säger att det är bara vanlig plast fast den är svart. Och så lurar vi alla att den är tyngre.
Du tänker inte att det finns en... Alltså så här, du tänker inte att det finns liksom folk som har testat detta?
Jo, det är klart det har. Och det jag menar också att det är mycket dyrare att göra så här. Så som de gör. Så att det, liksom, då måste liksom... det finnas någon USP med att göra det. Alltså ultimate selling point. Varför ska de köpa våra diskar? När vi gör, och varför ska vi göra så? När det är så mycket dyrare än alla andra. Det är det också.
Sen en annan grej som vi inte ens har pratat om, som jag vet att Henke säger också, det är det, och det är många som säger, alltså just MVP eller gyrodiskarna, de slits inte lika mycket som andra diskar. De håller betydligt längre, alltså flygegenskaperna i dem.
Ja, och den, jag har precis suttit och tänkt på att det här måste sägas. Liksom. Så det är jättebra att du tar upp det. För där man måste vara medveten om när man köper en MVP-disk, att du ska köpa den när som har de nuffrorna som du vill ha från start. Liksom. För du kommer inte att slita in den. Ja, okej, om du köper något i basplast, alltså den här så kallade elektronplasten, den sliter ju som alla annan basplast, så det är inga konstigheter. Men premiumplasterna, det är ordentligt nötande om du ska se någon märkbar skillnad. Det tar fruktansvärt mycket längre tid än vad det gör på, om vi säger, en vanlig disk, liksom, Innova, Latitude, så det är något helt annat. Alltså, där. Alltså, mina äldsta diskar, de är ju där någonstans 2015-2016, och de flyger ju ta med pip identiskt som när jag köpte dem. Liksom. Det är inte med jättestor skillnad, och då har de varit i alla träd och stenar och allt möjligt som du kan hitta runt diskgolfbanorna i hela Örebro län, liksom, andra stället med. Alltså. Köp disken med rätt stabilitet från start, för den kommer att hålla sig sån hur länge som helst.
Mm.
Värt att tänka på.
Och det vet jag, det var ju Elina inne på också, just när jag pratade med henne privat, och även har hon nämnt det liksom vissa grejer, att när hon spelade mycket MVP och så, då sa hon det, att det uppskattade hon just i det, att hon visste hur diskarna betedde sig hela tiden. Det var liksom inte från typ runda till runda, eller ibland liksom om man spelade mycket, att de liksom ändrade flygegenskaper så mycket, utan de höll sig över tid.
Och det där är också någonting som har varit lite grann av MVP signum ganska lång tid här, att de har ju varit otroligt konsistent mellan olika runs av diskar. Du har ingen aning. Det är, liksom, det är ingen skillnad på om den här disken var tillverkad 2016 eller 2019. Alltså, kastade du bort din volt, stack och köpte en ny, samma vikt, samma plast, ja, men du hade samma disk. Det är ju det som har varit en stor fördel med dem. Sen tycker väl kanske att den på senare år har blivit lite mer variationer, så, men inget som stör mig personligen. Men jag skulle ändå säga att deras variationer är betydligt mindre än vad man hittar hos andra tillverkare, där det är liksom jag har sett spelare här i Örebro som har köpt liksom, de kommer till banan och har med sig kanske, ja men typ 10 diskar av, alltså 10 x av samma disk, och står och bombar en hel dag för att se vilken av de här är det som jag faktiskt vill ha. Ja, när jag hittar den eller de två jag vill ha, ja men då åker resten ut sen, då ska vi byta diskar liksom. Så att den tror jag inte riktigt, den taken behöver man inte göra på diskköp när det kommer till MVP, utan det, du plockar hem den du vill ha och sen kommer den att vara bra.
Mm. Det läste jag också. Att någon sån här lab report, de var riktigt roliga att läsa som plastnörd. Att de gjorde ju någon reconditioning av sina verktyg för några år sedan. Jag misstänker att jag vet vad det är de har gjort. Men att det då blev skillnad lite grann, för att då siktar de på att göra plattare diskar. För att det är platta diskar, då har det gått rätt till. Har de dome, så är det jättesvårt. Då är det förmodligen, då har det hänt någonting. Eller då är det svårare att hålla konsistent, eller att göra den repetera. Om de har dome. Mm. Är de däremot plattare, så är det mycket lättare att göra dem likadana.
Samma hela tiden, eller?
Mm. Mm.
Och då har de hållit på och labbat, eller och kollat mycket på att låta dem kallna längre i maskinen. För att där har man kontroll. Sen kan man inte liksom låta dem ligga i maskinen i 10 minuter och kallna. Liksom, för det verktyget är ju vrölvarmt också. Det måste ju bara liksom få komma ner så att den liksom... om man kallnar så mycket att den får sin form. Och sen handlar det om 45 sekunder att kyla eller någonting. och sen ut. Så sen får det kallna utanför maskinen nästa steg. Och det gäller också kontroll. Så att, och det känns som att de är så pass nördiga så att de uppskattar det där. Eller de sätter pengar. Eller de vill lägga pengar på att det ska vara konsekvent.
Mm.
Och det kommer vi också till med hur det gick till. Eller hur det går till. Det kommer vi fråga snart. Och det är också ett bevis på att det får kosta lite mer. De väljer att offra det för att ha en unik produkt.
Ja, det vet jag också sen att det såg jag när jag tittade på den här Djurpalooza-videon som de hade liksom på nätet. Då pratade de just om det, att de ville ha ett kontrollerat temperaturmässigt liksom arbets där maskinerna stod, maskinparken.
Mm.
Att de kunde liksom ställa med klimatkontroll mer eller mindre. Så att de liksom inte, att du hade ingen differens i om det gick upp eller ner, eller den var extremt liten, den var liksom försumbar som han sa. De visste exakt om de ställde liksom på, så skiljer det sig några grader upp och ner. Det var liksom inte som att det är typ vissa andra ställen, kan jag tänka mig, där du inte har det. Jag kan tänka mig att Innova, de start deras tidiga liksom produktionsdiskar. Det kan nog säkert skilt liksom 10-12 grader eller mer från när de startade på dagen tills de gick hem på kvällen liksom.
Och det är återigen en sån sak. Om du har en gigantisk fabrik och du flyttar diskproduktionen mellan maskinerna. Det är lite svalare i den produktionsanläggning C. Men det är där den får köras den här gången. Så kör man dit ett verktyg dit och så just den här kallningsfasen utanför maskinen ändras ju då.
Mm.
Och då blir det annorlunda.
Och det är då därför de har gjort de hade ju flera varor, men de byggde ju upp liksom nya lagerlokaler, såg man. Och de skulle ha en lagerlokal som de bara hade maskiner. Det var maskinparken. Mm. De skulle liksom inte flytta någonting utanför den. Där var det liksom, och då hade de klimatkontroll i den byggnaden. Så att allting skulle vara på samma ställe. Så att de visste att de kunde ha liksom kontroll över produktionen.
Yep. Ja, det där, och det är som sagt, de är nördar. Jag gillar det.
Men det är intressant också där du är inne på där, Anders, det här om att hålla disken hyfsat platta. Det är ju väldigt många av MVPs mods som är platta, speciellt om alltså det mesta upp till speed 11 där någonstans. Det är många av de modsen har en väldigt platt profil. Det finns några som sticker ut där, men upp dit är det är överlag ganska så platta diskar faktiskt. Sen de lite snabbare distansdiskarna, där finns det diskar med real mold eller vad säger real dome. Mm. Men att väldigt många av dem har de lite långsammare diskarna, det är överlag platta grejer.
Och det är också, du vet ju, Ted är en förespråkare av glow material också, och de blir ju också plattare av naturen. De håller ihop bättre. De låter sig inte påverkas av att stretchas lika mycket.
Det också. Och sen är jag, för min del låter det jättetrevligt att du säger så, Henke, just att de trubbigare diskarna är platta. För jag älskar platta kastputters, jag älskar platta mids. Det är det bästa jag vet. Alltså alla mina gamla rockar och sånt, jag vill ju ha de här platta, liksom flat top glow-rockarna, liksom, för de var så jädra goa. Jag tycker inte om en mid med för mycket dom liksom. Så att, ja, det låter skitkul. Positiv. Det var bra. Och det var faktiskt lite det vi var inne på, just det här med flygsiffror, för det var en uppföljningsfråga där till Linnea. Vad tycker ni om olika flygsiffror på olika plasttyper? Bra vid nätköp, men kan slå lite fel ibland, in my opinion. Flygsiffror överlag är väl inte jag tycker man ska ta det med en ganska grov nypa salt.
Faktiskt. Tanken är väl god, men det känns som att det inte kommer bli så sanningsenligt alltid.
Det finns ju ingen standard mellan tillverkare heller, så att jag menar, och det har vi ju märkt extremt mycket. Jag menar, om vi tittar på till exempel jag och Anders när vi har varit ute och jag börjar titta på flygsiffror på mina jävla Innova-diskar som jag liksom aldrig sett innan. Och så säger liksom min Leopard säger att den ska vara fast som säger den här nu. Den säger att den är 7 minus någonting. Jada, jada. Jag måste ta en som jag hade tryckt. Jag kan se vad fan det står. 7. Står det 5 eller? Ja, 5 minus 2, 1. Jag tycker inte det stämmer riktigt. 1 känns det. Den kan fejda, jag skulle nog säga 2,5 i alla fall på Glow Leoparden.
Och då är det väl så man får se det. Att det är en guidning, och har man då ett material som tillverkaren tycker avviker så pass mycket, så är det just att det är en guide att det är åt det hållet den sticker. Och det tycker jag är fair. Alltså det tycker jag är schysst.
Jo, men det blir så fel om man ska gå bara på flygsiffror och så väljer man att man köper en disk från Prodigy och så väljer du en disk från Latitude och så väljer du en disk från Kastaplast och så väljer du en disk från Discraft och så väljer du en från någon annan.
Jo.
Så hade du köpt samma flygsiffror på alltså de diskarna så hade du inte fått samma risk överhuvudtaget.
Mm. Nej, men just att om du står och väljer mellan en stål i K1 Soft eller en i K1.
Ja,
och så nej, just precis. Att har du doserat att H1 Soften är lite understabilare här.
Mm.
Just att det var den fingervisningen lite.
Ja, jo, men så är det ju. Just det här med flygsiffror överlag, jag tycker att det är...
Ja, det är lurigt.
Det var lite det jag sa, att man ska ta det med en ganska grov nypa salt, alltså, för det är bättre att
de
testa.
De är lite godtyckliga, så där, det jag håller med om det också. Speciellt den här glidsiffran, vad spasar i den? Den är ju
tidtagaren.
Meningslös. Ja, precis.
Tidtagarmannen förstår.
Den är ju... Mm. De har ju ingen aning om det egentligen. Men som sagt, jag håller helt med. Det är en fingervisning om att okej, det här kan förvänta mig duktigt överstabil och avsluta väldigt hårt. Liksom. Men annars så, jag tycker man måste ut och kasta dem på väg.
Ja.
Få pejl på vad det handlar om.
Mm.
Yes.
Gött. Hoppar du in där, Victor, eller?
Jag försökte bara hitta var vi var någonstans bland alla.
Looking for bogey.
Ja, men looking for bogey skriver, vilken är den mest underskattade gyrodisken?
Den mest underskattade gyrodisken. Oh, nu ska vi se, vad ska vi damma av för en udda fågel nu då? Satt han mig lite på pottkanten faktiskt.
Mm. Men då kan jag ju svara på Oskar Grams där, han skrev lite där, hur vet man vilken disk som är vilken när allt man ser är svarta kanter. Vi gick ju igenom det. Ha bra ordning i bägen.
Ja, bra ordning i bägen. Ja, nej, men jag skulle säga det finns en till fairway driver som jag tycker är jättefin. Det är Servo. Servo, om man så vill.
Den har man hört talas om ändå.
Ja, Simon har ju haft den på lite rotation här inledningsvis. Så det ska bli intressant se om det är något han håller fast vid. Det är också en sån här typ speed 6, 6,5, och hela det segmentet måste jag säga, det är faktiskt en av MVP:s absoluta styrkor. Det är de diskarna som man hittar där runt speed 6, speed 7. Alltså det finns så många fina diskar att utforska där alltså. Mm. Det är ju inte någon sån här jättevanlig, vad ska vi säga, slott liksom så i vanliga fall. Men att hitta en speed 6 men som ändå har liksom den här lite så mer driver-profilen. Det tycker jag MVP gör sjukt bra alltså. Så egentligen hela det segmentet skulle jag säga är väldigt underskattat. Men där finns det riktiga godbitar alltså. Mm. Det gör det verkligen. Så kolla runt lite grann där. Ett tips faktiskt.
Nice. Om vi vänder lite på det. Vilken del, vilket disksegment eller vilken disk hos MVP Axiom Streamline tycker du är överskattad?
Vad får du sätta han på potten
nu då? Ja, det blir mycket svettigare där än vad jag trodde.
Ja, men det är lite kul att höra någon som ändå är lite expert och har koll på grejerna och lite så.
Ja, nu expert vill jag verkligen inte kalla mig. Jag har kastat det länge, det är väl det jag kan hålla med om. Men någon expert är jag inte. Men överskattad disk.
Nomad.
Ja, faktiskt. Alltså, alltså för mig var den en flop. Så mycket kan jag säga. Det är inget som jag har känt att den här botar ut allting annat i vägen, liksom i putterväg. Det är bara den här som gäller. Nej, den har inte... Jag har inte lyft på ögonbrynen jättemycket över den faktiskt. Så, ja. Tack Ted. Du räddar mig.
Vad var det med Nomad då som inte riktigt levde upp till... Ja, men just vad gäller Nomad, för när jag såg att den skulle släppas när Conrad var relativt ny och att de presenterade hans line och Nomad, den där reklamvideon att han gick omkring på någon någon liten ökengrej, då tyckte jag shit, den där låter rätt cool, 2401, spännande puttar. Jag köpte ingen sån och har funderat på att jag skulle köpa det länge. Bör jag köpa den eller ska jag tro att den
överskattar? Vad puttar du med nu?
Macana.
Ja, jag kommer inte byta puttar, men jag tänkte som en
någon typ av
kastputtar hade varit spännande. Är det någonting att överväga?
Nej, inte om du frågar mig alltså. Men jag är ju heller ingen förespråkare för Nomad. Ja, då tycker jag att det finns andra disk vi ska kika på istället. Det är ju Envin och Proxyn. Det är de som jag tycker är överlägsna kastputtar. Alltså, det är ju inte bara inom själva MVP-familjen, utan by default så är de bara så överjävligt bra. Det är bara så. Ja, grymma diskar. Alltså. Envin, den är ju extremt marknadsförd och alla vet att den är bra. Men ja. Proxyn, den är helt fantastisk den också.
Så men visst är det så
är
att...
Det två superintressanta diskar.
Visst är det så att Nomaden skulle vara någon form av hans signaturtyp istället för Ion?
Ja, precis.
För de skulle väl vara lite mer neutral, tror jag, va?
Ja, och jag har ju några sådana där ligger här hemma. Och jag har ju stått och nöt och tänkt att det här borde väl bli bra. Och, hey, James Conrad, det måste ju bli grejer det här. Men nej, det blev inte. Jag vet, det...
Du har inte hans fladder, Henke, det är det som är grejen.
Hans nej,
puttar alldeles för rent alltså.
Mm.
Ja.
Mm. Yes, Anders, klipper du nästa där från Disc Golf Amateur?
Kommer Glitch komma ut i försäljningen igen?
Ja, den är väl på ingång överallt skulle jag tro. Den kommer det bli ett jäkla drag.
Det kommer det.
Och så frågar han också.
Jag tror den är en real, det, alltså, det kommer bli en riktigt stor säljare för den. Mm. Inte bara den här inledande hype, utan överhuvudtaget. Det är många som kommer upptäcka hur otroligt användbar den där typen av disk är. Så att jag tror den är definitivt där för att stanna.
Ja, men jag tror att hela det segmentet med de där floatiga utility-diskarna, de kommer ha ett uppsving generellt.
Mm.
Alltså kolla bara efter Halo Polecat, vilket jädra tryck det var efter dem när de liksom började släppa. Du, vi kastar ju alla Polecat.
Han frågar också här att vad tycker du om att Simon gick till just MVP och vad kommer han bidra med i försäljningsväg?
Ja, rekord kommer han att bidra med, tänker jag spontant. Nej, men det är ju, han kommer ju vara en riktig kassako för MVP, så är det ju. Men det är, alltså visst, jag är ju fanboy av MVP så, men deras försäljning, det är väl kanske inget som jag känner engagerar mig så där jättemycket egentligen. Att nu få se deras diskar kastas på liksom lite större tävlingar och sitta och titta på sändningar på Disc Golf Network och allt det här och bara äntligen så är det någon som kastar de här grejerna, för det har ju varit undantagsfall man har fått sett det förut. Förra året fick man se Raven News
om någon gång
och Hocum lite grann, men ja, men, och James Conrad såklart lite grann, men jag tänker efter att han såg på hem VM så har han varit ganska osynlig liksom. Mm. Så det är ju få tillfällen per säsong som man får se de här grejerna flyga på de lite större arenorna.
Också jädrigt kul med Simon som är så social, dessutom med sin YouTube och sånt. Det kommer ju göra att det
är världsklass.
Mm. Jag kan säga så här, jag tänkte faktiskt lägga till det. Vad tror du kommer hända med deras försäljning? Det kommer spelas Method Man och Redman Tear the Roof Off på huvudkontoret. Ja, ja. Den kommer gå på repeat liksom. De kommer bara... Måste de svinga liksom.
Ja, det kommer bli helt galet.
Och så. De har nog redan beställt utbygge och...
De klickade liksom gånger tre på alla maskiner bara. Det blir nog grymt så. Jag tror det kommer bli svinfett faktiskt. Namnstark, vilken är den största skillnaden med overmold och vanliga diskar gällande flygegenskaper? Vi har varit inne och touchat lite på det, va?
Det har vi ju verkligen gjort. Just att det är rimmen som sätter fart på disken. Den är tyngre.
Man fortsätter
med din... Är det en hoax eller inte? Det återstår.
Det vet vi inte.
Victor är ute med yxan här nu.
Mm. Jag ska inte vara kritisk. Det är bara en tidsfråga när jag köper 4-5 diskar. Jag är toksåld på Alltså, nu när vi har snackat om det, jag är insåld på konceptet och jag kommer köpa Proxy, jag kommer köpa Envy, jag kommer köpa...
Du och jag kommer gå high-five varandra längs fairway i sommar, Viktor.
Jag kan nästan säga så här. Jag kan lova att det inte är en hoax, men jag vet inte hur stor roll det spelar in.
Mm. Nej.
Så är det ju. Men att fysiken går inte att...
Men... En grej som folk faktiskt säger, och det här är rätt så intressant just med typ Envy och sånt. Det som sägs om dem, för att vara den typen av kastputter, så säger folk att den går längre än vad din normala putter brukar kunna flyga. Så, det är många som har dem i slottet. Alltså det är många som spelar MVP som inte har, alltså kolla på Conrad, han har inte jättemycket mids. För han säger det att slottet mellan mina mids och mina alltså puttersna tar över midslottet nästan. Och sen så kommer mina fairway drivers. För han sa det är jävla mellanslottet där. Det är, han har en häx. Det är typ det han har. Han sa det, jag har ingen plats för något annat. För mina envis går nästan lika långt som häxen.
Mm. Precis.
Så att... Ja, det säger sagt, ju en del också, tänker jag.
Vi får ju snart. Alltså det är därför det är så ball. Återkommer det att vi får benchmarken
med Simon. Kolla... När han kastar Envy så han vet att den kommer ju gå så...
Ja, men vilken är det när han brukar kasta en putter, en P3 eller vad fan det nu är över hela vattnet? Vilken är det?
Oh, Waco.
Ja, Waco.
Ja, sista hål 18.
Mm. Ja, just det.
Ja. Mm. Några brukar safea gå längs kanten och sen putter.
Han kommer att gå förbi med 25 meter. Nej, det är sjukt. Men NSAM... Stark var det han hette. Mm. Nu då, Anders, hur går själva tillverkningsprocessen till? Om du ska få gissa, för du har ju inte varit där på studiebesök än.
Nej, jag har inte det. Men jag har ju läst mig till att de är en gammal 2K-sprutare, alltså specialist. Och 2K då, det är ju när man liksom kan spruta två material.
Nu jävlar, Anders. Nu får du ösa på. Nu är det din... det är ditt... Golvet är ditt, Anders.
Vi höll ju på med falsk 2K, som vi kallar det i våran fabrik. Och då var inte den här själva processen automatiserad, utan då sprutar man först det ena ämnet och så satte man in det i formrummet för att spruta nästa sen då. Men de har ju alltså, det sitter två ingötsbussningar på varje verktyg. Så de kan göra det här automatiserat, att de sprutar först rimmen och sen själva flightplaten, misstänker jag att det. Så man har två material i maskinen, man har två skruvar som matar in och man har två ingödsbussningar. Så rent krasst så ja, kan de göra det samtidigt.
Men det behöver någonting, ju... någonting som jag har sett som jag älskar, det är att de har kvar den här gamla piggen. Mm. Utputtningspiggen som de klipper av, det gillar jag. Jag är ju old school, jag tycker om sånt.
Ja, den måste ju vara där. Det jag är intresserad av, vart kan du se den på det svarta någonstans?
Ja, det finns, eller nej, ja, jo, typ. Alltså, om man känner rimmen så känner man på två ställen att det sitter, liksom att den är lite, det är ett märke.
Jag tror du ser det tydligare om du tar upp din foton där och kollar på den istället.
Ja.
Det syns tydligare på en vassare disk.
Ja, där har de ju sprutat in det svarta. Och jag misstänker att det är det här de har gjort. Att de har effektiviserat den, just alltså 2K-sprutningen.
Den sitter på två ställen på rimmen. Den sitter på varsin sida, om man säger.
För att det läste mig också till att folk tyckte att det där blev tydligare med tiden. Att den här själva avfasningen eller när man flashar efter ingötet har blivit synligare. Och det kan ju också tyda på att de i början sprutade rimsen först. Och på det viset också sen så stoppa in dem i maskinen. Antingen med robot eller inte. Och att man då kunde gömma ingötet. Där det är liksom... Ja.
Mm-hmm. Nu har att de satt på insidan istället precis, för på utsidan.
Nu har de ju de synliga för att kunna liksom spruta samma. Eller båda två i samma process, så att säga.
Den piggen i mitten, är det som kallas för runners, eller?
Ja.
Typ. Ja, att det blir som en...
Precis, det är ingötsresten.
Ja, alltså den kan man göra från den sidan, eller?
Ja, precis. Ja, det sitter en pigg. Där i kommer plasten in. Så den är ju, brukar vara typ en 8 centimeter.
De är så långa. Men de är också så långa för att minimera luften och sånt, va?
Visst är det? Det behöver vara.
Alltså så den trycker ut luft åt sånt.
Så det kan kyla också. Så det inte liksom börjar att påverka själva biten. Så den behöver vara lite lång så att den inte liksom håller på och det kan dra med sig från materialet när den kyler. Om det är för kort in i just kanal.
Ja, men precis. Nu undrar alla varför jag vet detta. Och då kan jag säga att det är ju bara för att jag håller på och gjuter gummijiggar som jag har koll på detta. Mm.
Sen är det ju då, de där ingjutskanalerna, ingjutresterna är ju en del i den här regrind-processen. Att man kan ju spara dem och så kan man mala ner dem för liksom vara lite mer
tydligen hållbar. R2 som du pratade om, Henke, då maler de ju hela diskar, det som är, de som är skit. Och att de blir svarta, flightplaten blir svart, det är för att det är så mycket av kanterna på MVP-diskarna som ligger. Ja. Så det är coolt det där alltså.
Mm. Men ponera då att en sån här disk, en vanlig sån här, håller upp en lots. Den tar ju stål. Säkert en stål. Ja, men det kunde ha varit en lots.
Stokely stål.
Den ligger där. kanske tar 45-50 sekunder eller någonting.
Mm.
Och spruta och så kyla sen. Då tar ju typ en MVP dubbelt så lång tid.
Ja, just det, för du har två material ju.
För du måste ju ändå få den att liksom forma sig först. Sen kan du spruta in nästa. Så du inte liksom börjar att gegga ihop sig. Man kan inte köra in dem samtidigt. Men så det är därför det kostar mer att göra en sån. Helt klart.
Men, och ändå är de inte så mycket dyrare än nej. Andra risker.
Och det är därför jag var lite skeptisk i början. Att de kan inte tjäna lika mycket pengar som alla andra. Men de tar ju igen det för att de har en nischad produkt. En unik produkt. Faktiskt. Och då
som det är jädra skillnad. Innova har ju haft overmoles på sin också, de här jädra Atlas och Nova och sånt. Problemet där är att då har de ju, det har jag förstått nu, då har de några piggarna på insidan. Det sitter som så att de är moldade in i runt rimmen på insidan också. Precis. Och sen sitter det som små piggar liksom på insidan.
Just, amen. Och då släpper man igenom det rent fysiskt för att få en förankring på det viset. Mm. Man har hål i. Och så får man låta det spruta igenom. Ja, det är coolt i alla fall.
Mm-hmm.
Och det är imponerande.
En fråga som inte är från någon lyssnare eller folk som har skrivit in, utan fråga från mig själv. De finns också. Har man, alltså, finns det någon MVP eller axiomdisk som har släppts där själva rimmen är ojämn? Alltså, finns det någon typ sån lab seconds eller någonting golf. Där det inte är liksom den här...
Golfballs.
Eller bara att de är kassa, eller
menar du? Där det inte är sån kontrast mellan flightplate och... där man kanske råkat tabba sig gjutit ihop flightplate och rim på något sätt. Eller finns det någon...
Streamline heter de då? Nej, jag skämtar bara.
Inte vad jag har sett faktiskt.
Men däremot finns ju de här prism, va, som ser ut där du har, istället för den här matta overmolen, så är den ju typ i samma plast, alltså neutronplast och sånt också, va? Är det inte så?
Ja, prism rimmen är ju genomskinlig. Mm. Det är typ protonplasten då, typ som champion kan man säga. Eller, ja.
De är jävligt coola faktiskt.
Ja, de är skitläckra och det är oftast då har de tryckt in ganska mycket glitter i dem också. Så de, apropå om man har lite, gillar liksom lite jäddjiggar och sånt där med glitter och sånt. Så, då är man hemma där. Nej, men de är jättefina då, och flyger väldigt bra också. Så de finns inte jättemycket varianter. Det är Envy och Pyro är det väl som finns. Ja, det finns någon så här gammal limiterad utgåva med disk som heter Wrath också. Så. Men den var helt hopplöst att kassa. Så den var, ja, en flopp. Men Pyro och en är ju jättetrevlig i den varianten.
Mäktigt.
Mm.
Ja, jag är nöjd.
Du är nöjd med tillverkningsprocessen. Kul. Mm.
Men jag skulle vilja åka dit.
Mm. Vi bokar ett studiebesök där.
Vi hoppas att Emil Olberg har fått svar på sina frågor här, för han undrar hur funkar det med overmoldteknik djur och har inte direkt förstått det. Det känns som att vi har gått igenom ganska rejält.
Det blir en riktig djupdykning i detta.
Ja, alltså det här blir ju det nördigaste avsnittet vi har gjort hittills.
Älskar det.
Men det är så jävla kul. Det är ju superkul. Och förhoppningsvis så kan vi ändå liksom kanske släcka några lampor som dykt upp liksom. Mm. Bland folk så här lite frågetecken och sånt. tänker någonting.
Men jag tror, alltså, det är klart att den här gyroeffekten, den är nog liksom där, så.
Mm.
Men jag tror ändå, Victor, du är inne på ett intressant spår där också, det här, alltså. Har du en disk med svart kant eller andra diskar med färgglada kant, då har du ju liksom en produkt med ett ganska tydligt ID. Rada upp 100 spelare, en av dem spelar MVP och han håller upp sin disk, eller hon håller upp sin disk. Det är tydligt vem som spelar MVP, men vem som spelar för Latitude eller Prodigy eller Innova, det kommer vara svårare att knäcka om de bara håller upp disken. Och så vis är det ju smart också, såklart. Men, så det är väl två grejer som går lite hand i hand. Det har varit viktigt, möjligen båda de grejerna.
Mm. Kul, Victor. Vi får ändå, jag tänker att vi kanske ska ha det som mål i år och testa lite och se liksom vad vi tycker. Så kan vi ju liksom komma tillbaka till det när vi sitter här på off-season nästa år och snackar och vet inte vad vi ska prata om. Då kan vi gräva lite i arkivet.
Ja, nej, men jag har ägt en disk, MVP Axiom. Det var en Ion och den är en av fyra diskar som jag någonsin sålt. Så jag gillade inte den rundade kanten mellan rimmen och flightplaten där längst in på undersidan. Och det är en smaksak. Men nu efter att vi har snackat om det här så kände jag genast att jag måste ge dem en chans lite.
Mm.
Jag kan ju inte gå omkring och fäkta bort grejer jag aldrig har testat.
Jag kan säga så här, jag var ju lite skeptisk när du sa det med den här, alltså just att rimmen inne är liksom lite rundad. När jag fick hem mina Ions nu, jag måste säga att jag tyckte att det störde mig inte alls och det var jätteskönt. För jag brukar sätta lillfingret liksom längst in i rimmen och liksom vila det mot när jag håller putten. Så den låg väldigt skönt i handen faktiskt.
Mm.
Nice.
Men Ion, det är väldigt skillnad för att vad ska vi säga, fatta den i ett puttgrepp liksom så, jämfört med att om du ska kasta den från tid till exempel, kanske du köta på med ett power grip. Så det är det, jag tror det blir påtagligare om du ger dig på den som en kastputte liksom. Jag kan hålla med dig, Victor, att det är en liten udda detalj, men som puttputter tycker jag att då märker man knappt av det där, inte jag i alla fall, så som jag grepp.
Ja, när man tenderar att inte stoppa in fingrarna lika mycket i rimmen som du säger där, Henke.
Ja.
Vi kan ju gå på sista frågan som vi fick in där, då är det från Erik Vajelks. Jag kan aldrig säga hans jädra gissning, jag slaktar det varenda gång, men det är skitsamma. Han frågar i alla fall, någon mold du tycker saknas bland MVPs alla diskar? Hade själv velat ha en grundare Axiom Entropy?
Ja, just den disken kan jag verkligen hålla med om. Jag hade gärna sett den när man hade svarvat bort någon millimeter eller två, tre kanske där. För att få en grundare. Då hade den varit alldeles ypperlig. Så just det är jag helt enig med dig. Men det är väl kanske där på distance-sidan som man har lite att jobba på också. I och med att jag själv inte är någon så utpräglad långkastare. Så speed 11, jag behöver inte ha något snabbare. Och det i sig är nog kanske lite onödigt snabbt för mig också. Men det är ju den här heliga speed 12-an. Det är väl den som liksom saknas, för där är det ju ett glapp. Men det hintas ju om en ny nu. Och har gjorts under längre tid. Där. De har ju någon ny teknik som kallas för Gyro X. Då. Så mer nörderi på ingången.
Oh yeah.
Ja, men det är väl där man gissar att den här speed 12-an, det är den som kommer att dyka upp i det där, i den skepnaden. Så att säga. Det är väl där då kanske, tänker jag spontant.
Jag tror också att Simon kommer ha en hel del med det att säga, för det kändes som att det var det segmentet som han saknar också lite i deras lineup.
Ja, sen tror jag att det finns absolut gångbara alternativ för honom där. Som jag nämnde tidigare här, Dimension och Teleport, det tror jag absolut kan vara väldigt bra alternativ för honom.
Mm. Jag tror som sagt att man ska inte stirra sig blind heller på flygsiffrorna liksom, när det kommer till 11, 12 eller 13. Vad är vad egentligen liksom?
Någon millimeter hit eller dit. Ja visst, har man superkorta små optinskorvfingrar, ja då kanske det kan spöka. Men för en, vad ska vi säga, hyfsat normal hand så ska väl inte den där millimetern göra så uppnåsvärt stor skillnad, tänker jag. Vad vet jag?
Ja men grymt! Har vi missat någonting eller?
Nej.
Det blir spännande det är ändå. Jag tror att det är typ 2 timmar och 10 minuter nu som våra lyssnare har att lyssna på det här MVP-mastodonten. Men det känns som att det är jävligt gött att faktiskt gå igenom det ordentligt och liksom grotta ner sig lite. Det var riktigt skönt faktiskt att ha med dig, Henke, som ändå kunnat svara på en del av de frågorna jag vet som vi har haft i alla fall, och en del lyssnare också, för det är ju så. Det som är nytt, och jag som sagt tycker det ska bli svinkul att få grotta ner mig lite i detta.
Jag vill slå ett litet slag, för det finns faktiskt en så länge väldigt liten grupp för MVP-nördar här i Sverige också, på fejan. Sök upp den. Och sen, vi är ju fler nördar på just MVP som finns där ute och är tillgängliga på nätet och sådär. Så att Linus Torssell till exempel brinner ju minst lika mycket för MVP som jag gör. Så att det finns fler personer att rådfråga om det, så att det blir kris inför ett eventuellt diskköp.
Precis. Och som sagt, vi tog ju dig här nu, för det, vi känner dig, och det var liksom lätt att line upp någon som vi vet och som är god.
Jag känner mig ärad för att få fråga.
Och så ser vi fram emot en fantastisk Simon-säsong här nu. Bara det.
Alltså jag ser fram emot också att se vad de här vågorna på vattnet, eller de här ringarna och liksom vågorna på vattnet kommer att göra nu. Det ska bli kul att se nästa år. Vad har Simons flytt gjort? För då kommer vi liksom ha facit på vad hände egentligen. Ser vi gyro i var och varannan bag ute på banorna? Jag skulle tro att vi kommer nog se en ökning med 100% i alla fall. Lätt.
Tror jag med.
Ja, det är dels det liksom, att många kommer börja kasta det, absolut. Men det, jag tycker också att det ruskar ju om egentligen hela, vad ska vi säga, discgolfarenan ganska mycket också. Det här, nu, MVP visar sig vara liksom en riktig contender till de här drakarna liksom, att vad som helst kan hända. Liksom vem som helst kan gå var som helst, känns det som. För hade någon sagt det för ett år sedan, att snart kommer Simon att krita på för MVP, så hade jag trott att han var komplett dum i huvudet. Men nej, det är sanning helt plötsligt. Så att,
ja, det är sjukt.
Inget omöjligt alltså. Längre.
Det är fräckt. Jag gillar det. Jag gillar det här. Visst, det är inte alla ägg i en korg, men det är verkligen en rejäl satsning.
Men om man så ser det rent spontant, vad tror ni? Jag tror ju att det här har ju betalt sig på 4 år, ja, utan det, konstigheter.
Ja, men garanterat. Vi sa ju det, den som tar Simon gör aldrig en dålig affär.
Nej, det går inte. Det spelar liksom ingen roll, även om han är skadad eller någonting. Det är inte för prestationerna på banan de tar honom bara heller. Utan det är ju allt runt omkring det.
Nej, det är bara att han håller sig hel och ren och fortsätter den där fina kurvan han påbörjade i fjol. Så blir det nog.
Jag hoppas också att hans teamkamrater kommer få lite draghjälp på det här. Ja, jag tycker att MVP har en annan väldigt intressant spelare på sitt team, och det är Raven Newsom som jag nämnde lite i förparten tidigare. Håll utkik efter honom. Han är fantastiskt rolig att se spela alltså, för det, den glädjen han tar med sig ut på rundan och liksom skiner som en sol. Och, alltså, han är en helt underbar kille alltså. Jag önskar att jag kunde liksom ha samma spirit ute på banan som han har, för det är han liksom slås inte ned av någonting. Så.
Men vi har ju lyft upp honom tidigare. Att han har varit en frisk fläkt och alltid, som du säger, väldigt positiv. Och...
Sen tror jag att Stacey Haas kommer nog också bli ganska... Det känns som att hon hade ju också... Hon var ju på väg förra året också. Det är kul, det händer mycket.
Ja.
Det är superkul. Nu är man riktigt pepp.
Men nu är det nära. Nu är det inte långt bort.
Gött då.
För lite discgolf. Ja, men gött då. Ska vi göra så att vi rundar av den här skutan idag?
Det tycker jag. Och så kan vi ju nästan småhinta att nästa vecka blir inte så mycket MVP-snack.
Nej, då kan jag säga att nästa vecka så kanske Anders blir... Då blir det kul.
Blir nog lite mer kasta.
Vi lämnar
snack.
Det där då, eller?
Ja.
Men då håll gör vi så här, Anders.
Vi tackar Björn Wennerborg för musiken och Viktor för remixarna. Oskar Gäster för grafiken och för sina schyssta dice. Vart ska man gå in och följa för att hitta någon? Ted?
Han heter ju än så länge bara Oskar Gäster på Instagram. och går under namnet Discolor Dice. Men jag vet att man kan ju klippa några, eller har kunnat i alla fall klippa några hos Victors sponsor.
Just det, Nordic Discord. Amen. Och vi tackar också våra patrons. Vi tackar Disc Express, vi tackar Latitude 65, vi tackar Henrik Nordberg, vi tackar alla ni som lyssnar, vi tackar Victor, vi tackar Ted.
Ja, vi tackar Anders.
Ja.
Ja, stort tack till er. Och stort tack till dig, Henrik, för att du ställde upp. Det var mycket spännande att få djupdyka i Overmold-världen.
Känner du dig lite mer upplyst nu, Victor?
Alltså, ja, men jag känner mig framförallt neutraliserad. Jag hade en fast ståndpunkt som var någonstans i ett kritiskt tillstånd. Nu är jag lite mer öppensinnig, känner jag.
Mycket bra.
Skönt.
Mm.
Härligt att höra. Alltså, härligt att höra.
Då hörs vi igen.
Ha det gött. Vi hörs allesammans.
Tack.
Ha det fint.
Hej, hej.
Hej då allihopa.
Hej.